ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
När jag hör orden lättfött trädgård så spyr jag på de orden. För att det är en skymf mot allting som jag tror på. Trädgård är inte någonting som ska vara lätt eller svårfött. Det är bara någonting som man befinner sig i, någonting som man varar i och lever sitt liv i. Varför ska det vara lättfött? För att det var busigt och vi skulle hålla på. Så vi var som små djur, vi var som vildkatter i princip. Vi släpptes upp på morgonen och vi kom tillbaka på kvällen. Och jag förstår inte att jag överlevde. Okej, du tror att du vet hur man ska gräva. Nej, det gör du inte. Nu har jag gått all in för att vara svensk medborgare, vet du, på grund av Brexit. They had their chance, engelsmännen. De fablar bort det, ja.
Att prata med John Taylor är som att läsa en bok där författaren lägger till sidor vart efter du läser. Man börjar i trädgården och så vips som man hamnat i Sheffield bland 8 syskon och en tuff uppväxt där överlevnad står högst upp på dagordningen. Men vart efter vi pratar så kommer nya kapitel upp, såsom kärleken till Malmö FF, att John lärt nyanlända svenska, sidrodling och surtanter, men också att läsa Samuel Beckett på franska och hur man lurar mördarsniglar. Dessutom har John ett eget sätt att hantera jobbiga upplevelser som kanske inte ligger helt i linje vad psykologer förordar. Innan vi börjar så vill jag rikta ett stort tack till Ackordcentralen i Malmö för att vi fick låna ert fina kontor för inspelningen. Dessutom, om en stund presenterar sig en ny partner till podden. Men nog snackat, här kommer John Taylor. Från vanliga människor, vad är den vanligaste frågan som du får?
Vad heter den här växten?
Det är den vanligaste.
Yeah. Det är så mycket. Det har varit lite häckklippningsfrågor just nu. Det är väldigt vanligt att folk fick en bild och säger hur ska jag hantera detta? Vad borde jag göra med detta? Och oftast de kan det. De behöver bara lite backup, lite förstärkt information. Så det är enormt många olika frågor man får. Hur man blir av med sork är rätt vanligt just nu. Så det varierar.
Hur blir man av med sork?
Du måste döda varenda sista en om du är äppelodlare som jag är. Men samtidigt som ekolog eller ekologisk utbildad, då vet man att man inte kan bli av med alla. Så man måste leva med dem. De bara gör sitt jobb. Deras jobb är att käka upp mina träd. Och mitt jobb är att hindra dem från att käka upp mina träd. Så det är ett krig. Men jag har inget lust. Jag behöver inte döda alla, men jag måste ändå hålla dem i kontroll. Så du behöver inte ha för högt gräs i din äppelodling. Samtidigt så att du vill ha en blomsterremse i raden för att främja pollinerande insekter. Och där kan socken bo. Du sätter upp en fågelholk för en tornfalk eller en kattuggla eller en hornuggla och hoppas att de käkar upp 10 gnagar på kväll. Och sen du jobbar med maskiner. Och sen vissa använder gift och vi använder fällor, det gör vi. Och den är ganska brutal, det är det. Men man måste leva med dem, man kan inte bara döda alla. Det är ju ingen sunt förnuft
det
där.
Nej, det låter sunt. Men du, om man kliver från vanligaste frågan till vad är det vanligaste felet folk gör i en trädgård?
Kanske att de inte vågar. Att de kanske inte tar reda på lite mer information. Den vanligaste frågan är att de lyssnar för mycket till deras föräldrar.
Okej.
Det har jag kommit underfund med nu de senaste åren. Och ibland jag går in i en trädgård och säger, varför har du gjort det? Jo, farsan har hjälpt mig med detta. Ja, ja, okej, varsågod, lycka till. Och farsan och morsan och morföräldrar, oftast är de väldigt kunniga och de vet jättemycket bra grejer. Men ibland kan det gå rätt snett.
Men du, jag har en del grannar som säger, ah, men nu vet jag, ah, jag är inte så intresserad, men jag vill ha en lättskött trädgård. Vad är en lättskött trädgård?
När jag hör orden lättskött trädgård så spyr jag på de orden. För att det är en skymf mot allting som jag tror på. Trädgård är inte någonting som ska vara lätt eller svårskött. Det är bara någonting som man befinner sig i, någonting som man vara i och lever sitt liv i. Varför ska det vara lättskött? Varför ska det vara lättskött? Det är ju inte svårt i alla fall. Det är ju ganska trevligt att jobba ute i en trädgård. Det är många positiva fördelar. Så när jag har lättskött, det är nästan som att det är någonting ont som vi ska inte hålla på med egentligen för att det är jobbigt. Men trädgård är ju inte jobbigt. Om man sätter sig in och utbildar sig, då är det faktiskt ganska trevligt. Så lättskött för mig, det är som en svordom.
Det, där man kan lära sig någonting, det är ju i SVT:s trädgårdstider. Där ju du är en del i.
Mm, det påstås att man kan lära sig om trädgård i den programmet. Ja, det gör det.
Egentligen från början, hur hamnade du i trädgårdstider i det här gänget?
Det som folk inte vet att tidigare på sen 90-talet och 00-talet hade jag faktiskt varit delaktig i Gunnel Carlsons program Gröna rum på SVT med 2 miljoner tittare. Så jag var inte ny på tv när jag blev tillfrågad. Men den här senaste runden var så att de hade screentestat alla de vanliga trädgårdskändisar. De hade screentestat till och med i min trädgård, i den trädgården som jag ansvarade för i Malmö slottsträdgården. Jag såg dem längst bort och tänkte, oh, de spelar in säkert någon liten trädgårdsprogram eller någonting. Men till sist kom de och frågade mig. Och då satt vi ner och drack kaffe och ja, vi kom bra överens. Jag tror kemin mellan mig och Pernilla var väldigt viktig. Och så valde, ja, fick jag det jobbet.
Varför tror du det blev så?
Jag tror att jag är teknisk kunnig. Jag är högskoleutbildad trädgårdsmästare med många års erfarenhet. Jag har lite karaktär, jag vågar säga ifrån. Och det var ett litet ögonblick de frågade mig, är det någonting som du inte kan göra? Och då satt vi där i min arbetebord, jag var rätt smutsig. Jag hade varit ute och jobbat på en kall decemberdag. Och jag tänkte lite grann, och jag tänkte, jag kan inte göra någonting, eller jag sa, jag kan inte göra någonting som är hortikulturellt inkorrekt.
Och det betyder?
Jag kan inte lura folket att så här gör man med den här växten. Jag kan inte köra någon sorts hittepå-grej och fuska och göra någonting dumt eller fånigt. Jag kan ha roliga samtal om vilka ämnen som helst i det programmet, men jag kan inte säga någonting som är fel. Tekniskt, det är väl sunt förnuft. Bosse Bildoktor, han kunde inte säga sätt hjulen på bak och fram eller någonting, eller upp och ner. Han måste också vara korrekt. Och det tyckte jag att det hade de inte tänkt att jag skulle säga. De kanske hade tänkt att jag ska säga att jag vill inte jobba med rosor eller jag vill inte plantera grönsaker. Men jag sa någonting kanske lite mer avvikande än vad de var vana med.
Men det är ingen som har bett dig göra någonting hortikulturellt inkorrekt i programmet där du har sagt till dem så att nej, det där kan vi inte göra.
Det har jag sagt ett par gånger. Definitivt, jag har kommit och sagt nej, det här vill jag inte göra. Så hade jag aldrig gjort i real life. Inte en chans tänker jag göra det här. Och sen har jag fått krypet i korset och försöka hitta ett sätt kanske att kanske acceptera att jag kan få utföra någonting eller säga någonting eller göra någonting utan att det blir inkorrekt. Och oftast gör jag det genom att dissa idén. Att säga, egentligen vill jag inte göra det här alls för att det är lite 70-tals. Och det funkar rätt bra om jag ska mobba Pernilla. Jag kan kalla hennes idé för gammalmodiga. Eller jag kan kalla det för modernt hittepå. Att det är bara fusk, du kan inte göra det. Men vi kan göra det för skoj och se vad som händer. Så ju, och sen ibland kommer jag, och folk måste förstå det, att jag väljer inte hela innehållet i det programmet. Ibland kan vi nämna en liten idé när vi brainstormar under hösten. Och då kan jag komma tillbaka i mars-april. Och den här idén har förvandlats av någon sorts groupthink-process och blivit något helt annat än vad jag menade när jag lyfte den i det i oktober. Och då kan jag sitta och snacka med någon annan och säga, varför gör vi detta? Och då kan de säga, John, vi vet inte, men du får göra det. Men det är väldigt, väldigt sällan att det har hänt. Men ibland har det hänt en och annan gång att det har varit lite konstigt. Men det är ingenting som är fel, ingenting som är fuskigt. Jag kan få varit lite trött, jag har mina livsproblem också. Jag kan få varit i bästa form eller någonting. Och då kanske det är lätt att vara lite negativ över någonting.
Men det,
kan,
ja. Men det känns annars som att ni har en fantastisk stämning i det här gänget. När ni, det man ser i alla fall på tv.
Ja, men det gör vi, det har vi. Det har vi. Men vi är samma som vilken familj som helst, ja. Det finns ju det är fantastiskt att jobba med dem. Vi har dörroligt. Det är bara bra. Men vi har också familjer, vi har barn, vi har jobb, vi har våra liv, och ibland kan det vara andra saker som är utanför programmet som påverkar en. Att man är lite deprimerad eller lite ledsen, eller någon är sjuk, eller det finns ju någon i familjen som har gått bort. Men på det stora hela, ja, vi har supertrevligt.
Du, om du skulle säga, ja, men någon av de här, bland dina tre kompisar, skulle vara med i podden, vem skulle du rekommendera att jag ska intervjua?
De är ju alla supertrevliga och intressanta. Jag undrar om inte Malin har haft det mest spännande liv. Och jag har ju alltid haft ett litet intresse för mode. Ingenting som man hade trött om man tittar på mina klädval. Men jag tycker hon har jobbat i mode, i high fashion, och träffat alla de här stora designers. Hon är flytande på italienska och haft en egen butik och sånt, eller café i Italien. Det tycker jag är rätt spännande. Hon måste ha varit med dem rätt mycket.
Ja, det kan jag förstå. Ni odlar ju en pumpa där i programmet.
Det är vi odlar vars pumpa, det är helt korrekt, ja.
Vem vinner?
Det får jag inte lov att säga.
Nej. Men det är hård, konkurrens, har jag förstått.
Det är ju stenhård konkurrens, definitivt. Men det får man upptäcka i sista programmet.
Ja, spännande.
Det får bli en liten överraskning, vem vet.
Vi har ju pratat om hur du hamnar i det här programmet. Men det som jag tycker är ännu mer intressant är hur du egentligen hamnade i det här landet. För att vad jag förstår så har du ju en bakgrund på en ö som ligger en bit väster om Sverige.
Märks dig?
Ja,
vissa människor säger jag bryter lite. Ja.
Jag har läst mig till det. Var i England kommer du från?
Jag kommer från Yorkshire. Och är man från Yorkshire, då är man väldigt stolt över det där. Samma som att en hallänning är stolt att vara från Halland. Eller en skåning från Skåne, såklart. Yorkshire är enormt vackert och fint och mycket historierik. Vackraste landskap man kan någonsin tänka sig. I norra England, det är Englands största grevskap. Vi är typ lite halvdanska.
På vad sätt då?
Ja, vi säger inte thank you, vi säger ta. Vi säger inte no, vi säger neo. Vi använder rätt mycket gamla tyska eller anglosaxiska ord. Det finns ju Barnsley som är en primitiv liten håla utanför Sheffield, där jag kommer från egentligen. Men där säger de inte play, för att leka, de säger leck. We'll leck thee. Mm-hmm. De säger leck för att spela fotboll, ja.
Så en sån genomsnittskunnig, engelskkunnig svensk skulle ha lite svårt att förstå det som sägs?
Om jag går in och pratar default norra engelska så blir det väldigt closed code dessutom, att man förkortar alla sina ord. Och bokstaven H försvinner framför alla ord. Så till exempel om man säger jag ska gå upp för den där backen. På korrekt engelska då säger man I'm going up the hill. Då hade jag sagt I'm going up ill. Ja, så det blir väldigt samma som i de flesta språk, att de flesta orden kortas in och blandas ihop. Jag menar, jag har fått lära mig skånska och det är väl inte lätt i början, kan jag lova dig. Det är en rolig dialekt, och eftersom jag är lite språkintresserad, det är rätt kul att se vad ordens ursprung är ifrån. Så jag är väldigt glad för olika dialekt, olika språk. Men jag kommer från Yorkshire, Sheffield, storstad. 500,000-600,000 människor. Dock är mina föräldrar från två helt andra platser. Farsan var från södra England och morsan var från Nordirland. Och de träffades efter andra världskriget. De båda två var i flottan. Morsan var i kvinnlig flottan och farsan var i Royal Marines, en sån här kommandosoldat. Så de överlevde kriget. Och farsan, det var väldigt Forrest Gump-liknande 6 år där. Han hade otur och var född, så han var 18, 1939. Så han fick gå rakt in och var med om rätt mycket. Över hela världen till och med. Och rätt mycket av min egen uppfostran eller uppväxt har påverkats av den generationen. Och till och med deras uppoffringar, vad de har gjort. Men man är en lagspelare och man gör rätt mycket uppoffringar för laget, tror jag. Nu att jag har blivit lite äldre och analyserat lite grann varför man är som man är.
Vad fick du höra mycket berättelser från det som din farsa och morsa har varit med om?
Ja, inte någonting eländigt, för att det pratar de inte om.
Varför det?
Ja, för det gör man inte, tydligen. Jag har inte varit med, men tydligen har du varit med om äckliga grejer, så snackar du inte om det. Men ändå man kan läsa min pappas militärrekord som vi har fått en kopia av. Och då vet man vad han har varit med om. Sen har han berättat lite grann om koncentrationslägen, Bergen-Belsen. Som han var med och några dagar efter den frigjordes. Och andra saker i kriget, det är hemska saker. Mm. Till exempel på hans militärrekord är så att han har fått en bajonettskada i benet.
Mm-hmm.
Ja, och då måste det innebära vad hände till han som gav bajonetten till min farsa.
Mm.
Ja, så det här är hemska saker.
Mm.
Så när folk pratar om krig och politik och militären, jag kan ta lite illa upp, de vet inte vad det handlar om, för vi vanliga människor till sist som sitter där ute. Mm. I ett hål i maken.
Mm. Nej, varför jag frågar lite nyfiket är att mina föräldrar var ju också, de var inte så exakt i den årgången, utan de är lite yngre. Men farsan var ju också med i slutet på andra världskriget,
okay.
Fast på tyska sidan.
Ja, det var ju så, ja. Var kom de ifrån i Tyskland?
Från sydöstra Tyskland, det då som blev DDR, Leipzig, yeah. Och Magdeburg.
Hur gammal var han då?
Han är född 27, så att han var ju då 18 när kriget slutade.
Ja, det är hemskt. Det är hemskt, för farsan sa också på slutet att det var barn och gamla män.
Mm.
När de kämpade sig genom Holland och Tyskland. Det var, så det var unga pojkar och gamla män.
Mm.
Så det är hemskt. Som självklart, jag har träffat jättemånga i Sverige som har haft föräldrar som har varit med i kriget. Och därför att jag tycker att EU var så bra. Och det är därför att jag var så anti-Brexit. Jag kan förstå det från vissa anledningar att EU blev ju för stor kanske. Men jag såg alltid EU som ett fredsprojekt. Och det gjorde de flesta som var emot Brexit också, tror jag. EU var för fred framför allt. Så det är synd, det är olyckligt.
Ja, man blir lite förvånad över Brexit faktiskt, eller inte kanske, jag vet inte. Storbritannien har väl alltid varit lite för sig själv och varit en gång behärskade större delen av jorden ett tag, och det är kanske det som finns kvar i ordrarna, eller vad tror du?
Jag tror det är ett väldigt, väldigt klassbaserat samhälle. Klass är väldigt, väldigt stark, det är sociala klassskillnader. Och sen är vi ju mycket snack förstås om invandring och väldigt mycket lögn som fördes fram, och man undrar om de fick ju en massa pengar från Ryssland för den här kampanjen. Och, ja, det vet man inte.
Men jag tänker på det, du sa att England är väldigt mycket, eller Storbritannien är väldigt mycket klass. Vad är din egen klassbakgrund skulle du vilja beskriva som?
Min egen klassbakgrund är C2, som det heter, som jag lärde mig i sociologiutbildningen. Det vill säga lägre medelklass från tjänstemän och föräldrar. Och det har varit roliga diskussioner många gånger med folk som kanske inte har läst det här, men för att de tror att Sverige är ett klasslöst samhälle. Ja, ja, okej då. Så jag begriper inte hur folk kan tänka på det viset. Men fast han var militär och jobbade i det militären hela sitt liv, och sen jobbade han för polisen lite grann efter med deras, han räknade pengar för dem. Han hade en fantastisk hjärna för pengar. Och morsan blev ju, min mamma hade 9 barn, och när vi kunde gå till skolan själv, kommer jag ihåg, och då är man typ 5, 6, 7 eller någonting. Man går kanske med sina större syskon såklart. Då fick hon börja jobba som nattsjuksköterska, undersjuksköterska i barnsjukhuset i Sheffield, Children's Hospital i Sheffield, väldigt fint sjukhus. Och då jobbade hon 4 nätter, och då jobbade hon inte 4 nätter, typ i hela min barn uppväxt. Jag kommer ihåg när jag gick ut och skulle ta bussen till skolan på morgonen 8. Då gick jag, min mamma kom av på bussen, tände en cigg, gick hem och så bara, hej mam. Och då jag bara sprang förbi till min buss och så vinkade hon till mig, hej hej. Så då såg vi på morgonen. Och sen när jag kom hem från skolan på eftermiddagen, jag skulle gå upp alltid med en kopp te. Hon skulle skrika ner för trappan, då hade hon sovit till 4. Och jag skulle få shoppinglisten och gå och handla för henne. Så att vi skulle laga mat.
Men du, 9 barn, det är ju inte helt vanligt.
Ja, och det pratar med jättemånga som från förr och även nu som har stora familjer. Och min mamma var katolsk från Nordirland, så det blev ju stora familjer. Det blev ju stora familjer. Så det var ju barn i vår skola med 10-11 barn till och med. Men det var rätt vanligt med 4-5-6 barn när jag var liten.
Hur är det att växa upp med så många syskon?
Är det kaos? Det är ett konstant kamp för mat, och vi fick jättegod mat från min mamma. Inga problem där. Du får ju mycket kläder från dina äldre syskon. Du lär dig att inte få grejer. Du lär dig att försvinna. Och du lär dig också att du måste skapa ditt eget liv. Så det var ganska, jag upptäckte någon gång, kommer inte ihåg hur gammal, men det var ganska befriande att jag får fixa det här själv. Du lär dig att hantera stora grupper människor. att vistas i de sorts miljöerna.
Jag tänkte på, är det någon som har gått din väg som är inom trädgårdsutbildningen?
Nej, det var jag.
Det var du?
Det var jag. Många av dem är väldigt duktiga i trädgården däremot. Och mina systrar, jag har 6 systrar, de är alla jätteduktiga i trädgården. Den ena brorsan bryr sig inte. Och Ted, han behöver inte bry sig för att han har pengar. För att han vill alltid att jag fixar hans trädgård.
Men vad kommer det? Så hade ni en stor trädgård hemma då?
Nej, men vi hade en lika stor trädgård som någon annan hade. Vi hade ett hus och det var många rum. Och det finns en främre trädgård, front garden, som är liten. Och det finns en backgarden, en bakre trädgård, som är svårt för mig att veta nu, för att allting är så mycket större när man är liten. Men det kan få vara 200-400 kvadratmeter. Och det var en stor gräsmatta och rabatt runt på sidan och en grönsaksland längst bort. Och man fick hjälp av pappa att klippa gräset och rensa gräs.
Men hur kommer det sig att du hamnade i den här professionen då?
Jag hade många tankar om olika saker. Men till sist jag fick 2 brev på samma dag. Och en av dem var från brandkåren i Manchester, där jag bodde där på 80-talet. Och den andra brev var antagande till Trädgårdshögskolan, norr om Manchester. Och då fick jag välja på dagen, brandman eller trädgård och natur. Och jag valde trädgård och natur.
Men hade du det intresset redan som ung?
Nej, det hade jag inte. Jag kommer ihåg 2 eller 3 ögonblick när jag hittade frö. Och det måste ha varit majs. Eller vete eller någonting. Jag tror det kanske var vete. Jag hittade några frö på backen. Jag tog dem hem och sådde dem. Och då blev det någonting. En växt som växte upp. Och sen jag fick några senapsfrö. Och ett litet paket. Och jag skulle odla dem. Och då skulle man hota ut dem i rabatten. Och vattna dem och komma tillbaka. Och när vi kom tillbaka 2 veckor växte. Det var en jättestor fält med blommande raps i princip. Och senap liknande raps till stor del. Och då var det inte poppis för att farsan tyckte det var ogräs. Jag ville bara vara utomhus och vi pallade mycket frukt. Vi pallade enormt mycket frukt och till och med grönsaker. Något som jag kan skämmas för lite nu såklart. Viktigt, skammigt är det. Men det var ju vardag för oss då. Och kanske det var ju dessa människor som inte förbrukade sin frukt. Som rätt många, inte jag.
Men det var mer ett bussträck än just för att samla mat?
Det var bussträck och för att vi var hungriga. Och det var för att det var busigt och vi skulle hålla på. Så vi var som små djur. Vi var som vildkatter i princip. Vi släpptes upp på morgonen och vi kom tillbaka på kvällen. Och jag förstår inte att jag överlevde.
Alltså?
Ja, men det är så mycket farliga grejer som man har gjort. Bränner upp saker och ting och i gamla byggnader och ramlar ner och klättrar upp på tak och tittar ner över brunnar som har kanske 20 meter djup med gyttja i botten. Så verkligen, jag är tacksam för varje dag att jag har på det här jordklotet.
Du kan tänka dig bakåt när du ligger i kanske i någon sömnlös natt att den där gången det och det hände eller den där gången. Det är liksom sån där flashback som man kan få när man som vuxen.
Jag har jättemånga livsfarliga flashbacks. Totalt obegripliga saker vi gjorde. Båda mina bröder och alla våra vänner, vi var helt galna.
Men alla överlevde?
Ja, det gjorde de. Men det var rätt många i min skolklass som inte finns. Så min skolklass, den kan man titta tillbaka och gå in på Facebook och se. Det är kanske hälften som har gått bort i olika olyckor eller saker och ting.
Som barn redan? Eller?
Nej, nu efter 50 år plus. Att det är ju inte alla som var i min skolklass, 30 människor som är med oss. Men det är väl normalt, jag menar, folk dör. Men tack och lov har familjen överlevt.
Mm. Du, någonting som du höll på med mycket, det berättade du på lunchen här, det var ju olika typer av sport.
Ja, vi fick det, fastans alltid, det är bättre att delta än att titta. Så jag har spelat sport från sen jag gick när jag var liten. Alltid spelat sport varenda dag i hela mitt liv. Vi skulle vara med i alla lag, till och med schacklaget var jag med i. Man kommer ihåg att jag vann minst en match på schack. Jag var inte särskilt jättebra på det. Vi har alltid haft en jättestor kärlek för schack. Men vi skulle vara i fotbollslaget och i rugbylaget och i tennislaget och i volleybolllaget. Basket om jag inte nämnde det. Mina syster var med i netbolllaget och landhockeylaget. Fast han var rätt bra på landhockey. Han spelade för flottan i landhockey. Höll inte på med boxning eller någonting eller kampsport. Sen har du sommartid och cricket och tennis. Så det bara sportade hela tiden. Och sen om vi inte hade en rugbymatch, då var det förväntat för mig och mina 2 bröder att vi skulle köra terränglöpning i Sheffield på lördagmorgon. Och Sheffield är en jättestor terränglöpning. Sebastian Coe till exempel, det stora olympiska idrotten som bröt någon rekord här i Malmö tror jag. Han, eller kanske det var Oslo, jag vet inte, men han var från Sheffield. Så terränglöpning var en jätte, vi körde 2 gånger i veckan, sprang ja, 2-3 kilometer runt en park. Upp och ner, upp och ner, upp och ner för backarna.
Vad var han annars Sheffield för stad på den tiden när du växte upp? Hur skulle du beskriva den?
Den höll på i det här ekonomiska förfallet. Och jag skyllde inte på Thatcher. Det gjorde jag då, men nu, man kan få bli lite lugnare. Det var bara en allmän ekonomisk process efter oljekrisen. Men det präglades rätt mycket av oljekrisen och stålkrisen. Och det var enormt. Det var rätt mycket arbetslöshet. Det var en fantastiskt intressant stad musikmässigt. Det är jättemånga olika band från Sheffield. Så Sheffield har rätt så mycket inverkan på band. Cabaret Voltaire och Pulp och Def Leppard och Thompson Twins, Human League. Jättemycket synt i Sheffield. Sen senare tid är det mycket techno och industrial musik. Sheffield för mig är mycket, mycket vacker stad. Det är väldigt, väldigt backigt. Och det finns ett litet skämt, en dryg skämt i Sheffield, att det är som Rome. Det också byggdes på 7 backar. Det är enormt backigt. Och vissa av de backarna fick jag bära upp min cykel på för att det inte gick att cykla upp för dem. Så det är väldigt brant och väldigt grön stad.
Det föreställer sig nästan inte. Man tänker liksom, jag har ju aldrig varit på den engelska landsbygden och så, men att det finns så mycket backar. Man tror att det är ganska platt så. Men det är...
Nej. Inte ens Skåne är platt. Men jag körde någon gång i England med min fru och då var det sambo. Och då sa hon, like Skåne, but prettier. Och som sa, som Skåne, fast lite, lite finare. Och jag tror det mycket att vi, här ute har vi det här jordbruksmonokultur och vi har inga häckar eller murar. Men i England, landskapet är mer böljande. Och du har mycket mer uppdelning av fälten med sten och häckar. Så det blir ju lite med, det är lite med bara. Sen tycker jag om allting, jag bryr mig inte överhuvudtaget vad jag tycker, allting är vackert. Jag kvittar.
Allting är vackert?
Allting, jag bryr mig inte om jag är mitt ute i en öken i Kalifornien eller... ute på havet på en segelbåt eller i industrilandskap ute i hamnen i Malmö. Jag tycker allting är fint. Jag uppskattar varenda sista lilla pixel som mina ögon säger.
Det är lite ovanligt för folk har ju alltid, de flesta har ju liksom, men där, det tycker jag absolut, det, man skiljer väldigt mycket mellan vackert och fult. Hur kommer det sig att du tycker att allting är så vackert?
Jerry Seinfeld sa någonting. Folk undrar alltid varför män, och det är främst män som står och tittar genom byggstaket. We're just checking out stuff. Jag vill bara kolla på grejer. Och det kvittar vad det är. Ett hål i marken är intressant för mig. Jag kan kolla på jordprofil, olika fraktioner av sten, vilka ledningar de har, vad är det som de fixar. Eller jag kan kolla på ett byggnad, när de sätter upp en byggnad i Malmö, vilken byggteknik använder de, hur ska de göra det? Jag är bara intresserad i grejer överlag. Jag bara tycker livet är för kort att inte vara intresserad i det som pågår runt omkring sig. Jag tycker det är märkligt att frågan ens ställs. Men du kan bara titta i det rummet. Det är 4 väggar, alla är annorlunda. Vi har ett bord med möbler som jag redan spilt mitt vattenglas på. Och vi har en jättefin lampa. Det är mycket här man kan titta på. Saker och ting är intressanta. Ja. Målningar, teckningar på väggen av gamla fina byggnader i Malmö. Hur länge kan man diskutera de byggnaderna?
Ja, det kan man ju göra.
Och historierna bakom dem. Ja. Så för mig, saker är intressanta. Och det kvittar om de anses som fula eller fina. Jag hade nog sagt att det är vi människor egentligen som är antingen fina eller fula genom våra aktioner. Om vi har fina aktioner eller om vi har ofina aktioner.
Men jag kommer osökt att tänka på lite sådär, kanske en förutfattad mening eller någonting, men blir man genom att tänka som du gör och tycka, blir man inte också väldigt harmonisk då, föreställer jag mig? För jag tänker mig att man slits mellan, men det här är fult, det är fint, det måste vi fixa till. Du kan liksom bara gå in lugnt och stilla sig, men det här tycker jag också är fint.
Jag kan tänka lite grann som en katt. Att när en katt går in i ett rum, den hittar den finaste platsen. Och den är nöjd med den platsen som den hittar. Den ställer inte mycket krav på omställningen. Det är bara att hitta en fin plats, skugga eller sol och sitta i det. Och det kan få lite djurisk på det viset att vara nöjd. Och sen man är ju vid sina vänner som, om de går in i ett rum, de tänker hur de kan inreda det fint. Eller hänga upp grejerna på väggen eller måla om. Och det är, jo, jag kan också göra de saker. Jag har också tapetserat och målat. Men det är ju inte någon prio i mitt liv. Det är snarare så mitt, de människor jag känner att de har det bra. Och mår bra eller fixar livet. Det är ju viktigare än färgen på väggen.
Det finns ju 2 fotbollslag i Sheffield också.
Ja, det finns. Det finns Sheffield Wednesday och Sheffield Wednesdays B-lag.
Jaha. Ja. Vilka är det då?
Sheffield Wednesdays B-lag. Ja. Det är ju de som inte får spela i Sheffield Wednesdays första lag.
Okej, vad heter de då?
De heter Sheffield Wednesdays B-lag, reservlaget. Du kan få mena att det är andra laget som heter Sheffield United. Jo, det finns två lag i Sheffield. Du hänger inte med här.
Jo.
Men det är ett skämt. Det är två lag i vår stad. Okay. Och det är vår A-lag och vår B-lag. Vi erkänner att det inte laget finns. Så till exempel i Malmö, där mitt äkta fotbollshjärta är nu, förstås för att jag bott här i 30 år. Då finns det två lag. Malmö FF och Malmö FF Malmö FF här och Malmö FF Dam. Ja. Och sen finns det en annan förening, IFK Malmö, som jag klart har respekt för. Det var ett roligt skämt.
Ja, jag förstår. Men vad, alltså, jag roar mig faktiskt med att kolla in läget just nu för de här två Sheffield-lagen. Och ingen är, har ju direkt rosat marknaden, kan man
nej,
säga.
Nej, det är vettkast. Det är vettkast. Ja. Båda två kommer att nedgraderas till en lägre division nästa. Ja,
jag kommer inte ihåg om det var B-laget eller A-laget som ligger i Premier League nu.
Det är min brors lag, Sheffield United. Men jag vill inte prata om det för mycket. Jag följer det lite från avstånd, men man kan bara ha en älskare om man är en.
Men
jag bryr mig inte så mycket om fotboll i England längre. Jag är från Malmö, då är jag på Malmö FF. Punkt slut. Jag kan inte hålla på att följa Sheffield Wednesday mer än från avstånd, som en gammal fin kärlek som fanns. Och det gör jag. Jag kollar på matcherna ibland på YouTube. Jag kollar 2 minuter förkortade highlights. Men det går inte att följa det slaviskt som jag gör MFF, som jag är medlem i förening och går på alla matcherna och sånt.
Men jag måste bara så att vi förstår, varför är du så oerhört för det ena och det andra i B-laget? Är det olika typer av människor som gillar de här lagen, eller finns det någon annan indelning, eller hur fungerar det? För att jag har alltid funderat faktiskt på det. Sheffield Wednesday, som man tänker så här, vadå, Sheffield onsdag, och sen så tänker man Sheffield United, okej, men två lag därifrån, de heter exakt lika, men det verkar som det är någon sån jättevattendelare mellan de här två.
Jo, det är det, men jag är inte helt säker på att det går så här, att när du säger det finns två lag i Sheffield, det finns Wednesday, för att det heter bara Wednesday, och Wednesdays B-lag, du förnekar att Sheffield United finns överhuvudtaget. Okay. Det är det vad det handlar om. Ja. Och de finns inte överhuvudtaget. Vattendelar är för att du har två lag i ett stad, och det är klart att det kommer att dela hela stan. Så min bror här på Sheffield United, jag här på Sheffield Wednesday. Så är det. I skolan också, det var samma sak. Och då var ju den tiden som det var ganska våldsamt på matcherna. Det var rätt mycket hooliganismen och det var rätt mycket bråk. Och det har jag sett lite av på nära håll, kan man säga, när jag var 16-17. Det var en gammal klan eller tribal uppdelning, samma som det finns i rätt många städer, i Belgrad till exempel, då är Partizan och då har Röda Stjärnan.
Men jag tänker på i Göteborg så har vi ju Gais och ÖIS och Blåvitt då, och ett tag var de ju alla tre då i Allsvenskan, men det är ju lite, IFK är lite arbetarnas lag, ÖIS är lite Örgryte, det är lite finare. Det är inte så mycket arbetare över det. Gais är de som alltid förlorar, men alltid står upp eller har lite sin egen kultur. Men hur är det när det gäller två lagen?
Det är ju, alla är arbetarklass, men det är klart medelklass går också på match. Ja. Men medelklass är med cricket och rugby. Okay. Egentligen. Så fotboll, det är ju, det kvittar. Och ingen kan säga vi är med arbetarklassen, ni är för någon sorts falsk stolthet. Alla är ledarna. Mm. Men oftast är det statsindelningar. Den ena stadsdel här på den ena laget och den andra stadsdelen här på den andra laget.
Men här i Malmö finns det ju inget tvivel då, utan det är ju IFIF som gäller.
Så är det.
Så är det. Du har ju till och med blivit ambassadör.
Nej. De sa, kan du vara någon lite, och det innebär att jag var i studion och fick prata på TV:n. Men det finns inga, och sen att man kan få upplevs, eller man försöker hålla en bra MFF-profil. Det är ju en annan sak, men nej, ibland så figurerar jag i podcasts eller i tidning eller någonting, men inget viktigt så att säga. Men jag är medlem i förening och stolt. Och just den klubben, den tar många, många delar av samhället tillsammans. Du träffar alla när du går på match. Om man tänker Malmö kanske har 300 000 invånare och 22 000 av dem är på match. Det är rätt många. Och sen alla cyklar hem efter, alla som du känner. Du ser dem i butiken, du ser dem på jobb och du delar ganska många fina, tunga upplevelser. En sån enorm passion som du har på matchen som inte liknar någonting annat. Jag har en kompis och han sa efter Marcus Rosenbergs sista mål mot Dynamo Kiev, som var en otrolig upplevelse. Han gick till jobbet efter och han sa till alla sina kollegor, ni har upplevt barnförlossning och bröllop och allting i familjen. Sen sa han morgon, han sa, ni kan inte förstå den eufori som vi upplevde igår. Ni kan inte förstå om ni inte var där. Och det var rätt många av dem som var där. Och det är sant, det är en sån oerhört gigantisk kärlek till någonting som är ganska abstrakt egentligen. För att trots allt det är 11, förmodligen ganska dumma pojkar och förmodligen rätt många ganska trevliga pojkar eller tjejer som spelar fotboll som kickar en boll i ett mål. Så om man tittar på det på papper, det låter ganska idiotiskt eller ja, futile var ordet, inte sägande. Men när man är där och man binder allt det tillsammans, det är rätt fint. Det finns ju ett litet begrepp, vi säger att det är okända män kramar okända män. Och det är väl bra för det här samhället när det händer. Jag har sett människor gråta, ja. Fina, trevliga människor som jag känner inte känner gråta av glädje. Ja, det är fint. Det är någonting fint vi har faktiskt.
Och då har du åkt med på bortamatcherna på Champions League också då, förstår jag?
Någon av matcherna, jag har, jo det har jag. Det gjorde jag inte innan för att jag hade barn. Men nu när de har vuxit upp och man kan få lite mindre av det ansvaret så har jag förhandlat mig till 2 bortamatcher på en säsong. Men det är ju, de ska användas för att det var en säsong jag bara var på en bortamatch. För då så frågade jag min fantastiska livspartner Toren. Jag sa, jag bara var på en bortamatch för jag ska flytta över den till nästa säsong. Då blir det 3. Hon sa, nej, det är samma som kommunala budget. Det är 1 års budget där. Du kan inte föra över bortamatcher från den ena säsongen till den andra. Och det var rätt cool. Men jo, jag har varit i Glasgow i Skottland. Jag har varit i Wolfsburg i Tyskland. Och sen har jag jobbat jättemycket så jag har missat alla de roliga matcherna i Nederländerna och Belgien och Spanien och Paris och London. De har jag missat. Men alla mina vänner har varit där och det betyder någonting för mig också att det är trevligt att vissa andra människor har varit där.
Om man är MFF-fan så kan man ju inte undvika att ha någon sorts åsiktrelation till Zlatan.
Vem?
Zlatan Ibrahimovic, han var en gång en spelare i Malmö FF, om du känner till honom, kommer från Rosengård. Det känns som att det känns som ungefär som Sheffield United nu i ditt svar.
Du kan se det här mörka molnet över mitt huvud. Om jag kollar tillbaka på mina gamla bilder i social media och har haft en Zlatanist tisha på mig på min 40-års födelsedag. Och när vi har hällt ut kaffe på jobb, vi har tagit 9 mått kaffe och en för Skåne och en för Zlatan. Och vi har hedrat den människan. Och han är en av de bästa fotbollsspelare som har någonsin funnits. De målen han har gjort, han är en konstnär av rang. Men sen han har tagit vissa beslut som man får göra som free individ. Han får gärna investera i en klubb i Stockholm. Alla är vi free individer, ja. Men sen det bär med sig vissa konsekvenser för vi som har älskat honom så mycket. Det finns ju en liten tribalism där att vi kanske inte trodde att det skulle bli så. Det är som en förlorad kärlek kan man säga. Och sen förstås är det totalt patetiskt och abstrakt. Och jag bryr mig inte överhuvudtaget. Det här är bara någon fotbollsstjärna som har med pengar. Han kan köpa upp hela Sverige om man vill. Så jag är en liten trädgårdsmästare som cyklar runt på min svartcykel i Malmö. Och tar en öl på Möllevångstorget. Så nej, vad jag tycker om honom det är totalt irrelevant. Så han kan göra vad han vill med sina pengar.
Men konsekvensen är att man blir av med näsan.
Ja, och det finns ju lite rykt om det. Och jo, jag har sett det på fest och det här gammalt groll och det har varit i tidningar över hela världen. Men mer är det inte, jag har ingen aning vad den näsan är. Men det var en rolig historia, men det var en viss Stockholmstidning som tog det lite för långt.
Och de sa att du visste vad näsan var?
Jo, jag har sett det på fest, det vet alla vad det är. Alla vet att det är någons nya pojkväns systers bror som har det. Men mer vet jag inte. Och det är bara bull och säger det. Så nej, jag är inte intresserad i det där. Det är negativa grejer som vi försöker förtränga. Men
hur viktigt var den här kärleken till fotbollen och också kopplingen till Malmö FF den första tiden när du kom till Sverige?
Det var ganska viktigt. Jag har alltid, när jag varit ju en vart i världen så har jag tittat på det lokala fotbollslag. Så jag har bott i Israel i 3 år och jag har kollat på Tel Aviv. Hapoel Tel Aviv, en gammal fin arbetarklubb faktiskt från Tel Aviv. Och jag hatar deras rivaler, även nu. Maccabi Tel Aviv och Beitar Jerusalem. Jag har ingen tid för alls det ligger kvar. Och sen jag har bott utanför London och jag har kollat på High Wycombe. Jag har inte hejat på dem, men det är klart jag önskat att de skulle vinna över motståndarna. Och lite andra lag, diverse lag har jag tittat på. Men inte fullt, men ändå du vill att de slår någon annan. Och sen har jag spelat sport varenda dag i hela mitt liv och man upplevt mycket, man vet vad det innebär. Och så jag kom hit, gick på match såklart, träffade folk, spelade i en lokal klubb som inte finns längre, cyklade till träningar 2 gånger i veckan. Det var så jag lärde mig stan genom att spela fotboll, cykla ut i Lindängen och sen cykla över hela Malmö till olika fina föreningar och spela fotboll. Jättefina minnen, så det var jätteviktigt, läsa språket. Om du är målvakt i Malmö, du lär dig väldigt mycket slangbegrepp väldigt snabbt. Du kallar någon för ett kolahuvud. Det uttalas kolahue. Så det är jättemycket roliga ord och begrepp om att få, även när jag har varit vuxen och spelat i Malmö. Ja. Jätteviktigt.
Men du sa att du hade också bott i Mellanöstern.
Ja.
Var detta innan du kom till Sverige? Eller?
Ja, jag ville uppleva det här livet på kibbutz, på de här kollektiva gårdar som speglade mitt syn på samhället rätt mycket, att man skulle kan få leva på det viset.
Var det någonting särskilt du tog med dig därifrån som gjorde intryck på dig?
Jag har plockat 1 miljon citrusfrukter. Och jag kan jobba långa dagar i solen och lärt mig en viss del hebreiska och arabiska har jag lärt mig också lite.
Har du haft någon nytta av det nu i Sverige?
Ja, jag jobbar på en trädgårdsskola utanför Malmö ett par dagar i veckan och då har vi rätt mycket långtidsarbetslösa som pluggar sig till trädgård. Och de är rätt oftast från Irak eller Syrien. Och det hjälper om du kan säga god morgon på arabiska, sab al-khair, och du kan svara sab al-nur. Eller du vet att en tomat heter baldura eller albandura, eller du kan räkna lite. Du vet att khamsin betyder 4 eller arba'a betyder 4 eller någonting. Så det är rätt mycket begrepp. Och eftersom språket är inte främmande för mig, det låter inte hotfullt som jag tror att det är rätt många som upplever att det är. Så jag jobbar med jättemånga härliga, främst killar från Syrien och Irak och Iran och Kurdistan. Och det är jättefina människor och de kommer få jobb allihopa faktiskt. Så jag har rätt mycket respekt för individen. Det är människor som har flyttat hit rätt ofta för att det var krig och elände. Och om jag kan hjälpa dem få ett betalt arbete så har jag gjort någon nytta, tror jag.
Men varför kom du själv till Sverige? Och hur upplevde du Sverige, så att säga, när du kom hit?
Kallt. Men det var vintern. Det var på grund av en relation. Den relationen har jag inte längre. En kvinna, jag är skild med en annan relation. Men ändå, jag flyttade hit och skulle give it a go. Och göra ett försök. Jag har 2 jättefina barn från den relationen. Och jag lärde mig Malmö. Och blev totalt kär i Malmö för att Malmö tog emot mig med öppna armar.
Fanns det några likheter mellan Sheffield och Malmö när de kom hit?
Nej, det var lite annorlunda. Mest fysiskt för att Sheffield är så enormt brant och backigt och Malmö är ganska platt. Jag är van alltid att titta upp, men i Malmö är du alltid instängd tills du kommer ut på slätten. Sen när du kommer ut på slätten då är du i en form av natur som är rätt trevlig. Men som arbetarstad, ja, definitivt. Att det finns ju den här stoltheten, samma som det finns i alla arbetar. Städer, att du är stolt, du jobbar, du har ett yrke, du tar hand om din familj och kanske andra i samhället och du försöker göra ditt bästa för att göra samhället fint. Så den finns, och överlag jag tror Yorkshire och Skåne är ganska lika, att man är stolt och, men jag tror att det är samma överallt. Alla tror att de är tysta och jobbar hårt och är duktiga och inte skryter om sig själv och inte pratar om vad de gör för mycket. Det är samma över hela världen. Men ibland undrar man inte Skåne och Yorkshire och Texas inte är besläktigad på något sätt, att man är störst och bäst. Det är lite intressant. Det är lite kaxigt. Det heter någonting, en ödmjuk kaxighet i Malmö. Man är kaxigt men på ett ödmjukt sätt.
Men har du längtat tillbaka någon gång? Tänkte du någon gång att jag flyttar fan härifrån, flyttar tillbaka till Sheffield?
Nej, inte bokstavligt på det viset, men det är klart. Men det blev snarare så att det blev en period där jag tänkte, nej, nu är jag från Malmö. Och jag menar, jag har svensk medborgarskap nu och jag identifierar starkt att jag är från Malmö och Skåne nu, att jag jobbar här och jag är en del av landet, att jag har min äppelodling ute på landet, jag har mina fötter på jorden, att jag går på match, jag känner folk, jag har familj här. Nej, jag har inte tänkt att jag flyttar tillbaka på något sätt, nej.
Men när du kom hit, fick du jobb som trädgårdsmästare med en gång, eller vad sysslar du med?
Nej, jag fick ett jobb efter 2 veckor som städare på en lokal biträde heter det. Ja. Då var jag städare klockan 7 på morgonen i 2 timmar. Det var för frimörarna faktiskt, eller Druid Orden eller vad det nu heter. Så jag gick till en lokal, städade den mycket noggrant i 2 timmar. Jag fick mina 3000 kronor på månadsslutet eller vad det var. Och sen fick jag ett jobb som tidningsbud. Och jag kommer ihåg att jag hade svarta kläder. Jag kommer ihåg att det var vita saltsträckor på dem. För att det var 92, var en väldigt, väldigt varm sommar. Det var en sån här riktig rackare sommar. Och då svettades man enormt mycket. Då man sprang upp och ner för de trapporna klockan 2 på natten. Och sen fick jag ett jobb som ekonomibiträde. Det innebär att jag jobbade i ett kök ute på LV4, den gamla militäranläggningen utanför Malmö. Och det var ju flyktingar från Kosovo-krisen. Men det slutar jag för att jag tror att de var på väg att spaka mig. Det har jag fan inte berättat för någon. Det var ju rätt tuffa tider för dem. Och jag upptäckte rätt snabbt att de älskade barnmat för att det var sött. För att de fick aldrig någon efterrätt. De fick bara huvudrätt. Så det var många som sa att vi behöver barnmat till våra barn. Men jag märkte att de gick ut och bara spona in det själv. Och jag tror att det sågs på siffrorna. Jag tror att de skulle ha kickat mig. Men jag sa, jag slutar här, jag har fått ett annat jobb. Och då hade jag flyttat in till ett jobb i trädgårdsvärlden. Så det var lite kul. Så ja, det var ganska varierande jobb där. Och sen samtidigt pluggade man svenska på morgonen. Så jag städade klockan 7, gick till svensk utbildning, gick till en praktikplats och sen kan få fotbollsträning 2 kvällar i veckan och sen 2 matcher på helgen för att man spelade både A- och B-laget såklart som målvakt. Så det var väldigt, väldigt intensiv inledning och det hjälpte ju säkert till med att läsa svenska att ha ett så intensivt livsstil bland svensktalande kollegor.
Idag så har vi Peggy från Atrament Books med oss här i Spännande möten. Peggy, berätta för oss, vad är Atrament Books?
Atrament Books gör skiss- och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen. Med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
Det låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
Ja, vi har inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i 2 olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Då kan man dela med sig till sina kompisar. Hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
Det gör man genom att gå in på atramentbooks.com. Man gör en liten beställning där, sen tycker jag att man ska använda koden Gunnar15. Då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
Helt underbart. Gunnar15, världens bästa rabattkod. Men vad var det första jobbet som du fick i Malmö som inom trädgårdsgebitet så att säga?
Det var på trädgårdsskolan där jag faktiskt jobbar lite nu som konsult på Vilan utbildning. Då hette det Vilans trädgårdsskola. Vilan utbildning, Vilan med H, det gamla danska sättet. Mm. Vilan. Och det hette Vilan för att det var viloplatsen mellan Lund och Malmö för vagntransport. Mm. Det ligger mellan Malmö och Lund och där lärde jag mig svenska. Och jag skickades dit för att lära mig facksvenska. För att meningen var att jag skulle fortsätta forska. Jag hade jobbat lite grann med almsjukan på högskolan i England. Och jag trodde jag skulle klättra upp på träd och räkna på almbarkborren. Det var den som fördärvade alla våra almträd. Men det blev inte så. Jag fick ett jobb och en lön och jag hade barn och fru. Och då skulle jag jobba. Så det var på Vilan. Jag jobbade där i 5-6 år. Och jag knöt jättemycket kontakter i svensk trädgård där. Jättemånga kända namn och okända namn. Och jag lärde mig hur trädgård fungerade i Sverige. Jag hade jobbat lite mer med naturvård i England egentligen. Men så det blev ju mycket mer trädgård på Vilan. Och jag har alltid skickat mycket praktikanter till Vilan. Och jag har alltid tagit emot mycket praktikanter på mina arbetsplatser från trädgårdsutbildning överlag. Och jag tror att jag hade 700 praktikanter på mitt tidiga jobb på Slottsträdgården över 20 år. Så det är rätt många människor i branschen.
Ja, hur hamnade du i Slottsträdgården? Var det i samband med att du jobbade på Vilan? Eller hur?
Nej, Slottsträdgården fanns inte. Jag var på Vilan 1994 och det kom ner en mapp från lärarrummet. Vi jobbade på Driften. Vi hade blåa överallt och blåvit randiga skjortor. Och vi var medlemmar i Svenska Trädgårdsarbetarsförbundet, som inte finns längre. Ja. Riktigt gammalt, fint socialistfack, ja. Och då fick jag en intervju om jag visste vad facket betydde, hur betydelse det var. Och då var jag sten. Jag var på allt. Ja. Jag var ju hård socialist då. Ja. Det skulle vara jämnt för alla. Så jag fick det jobbet och sen det kom ner en mapp från lärarrummet och det kom ner en dag för oss. Det var för sent för oss att gå på det här forumet, ett möte i Malmö om en fin ny ekologisk trädgård. Men så sa trädgårdsmästaren, en kille från Dalarna som jag känner även nu, han slängde den på mig och sa, hej Johnny, vad jobb till dig? För att det var ekologiskt. Och ekologiskt då, det var lite skumt, det var lite hippie. Då var jag vegetarian också som var rätt så avvikande på 90-talet i Sverige. Så jag kom i kontakt med den här projektgruppen i Malmö med Lisa Ising, som det var hennes idé, det var ju hennes idé som var slåsträdgården. Och då blev jag trädgårdsmästaren i projektgruppen. Och sen efter 3 års lobbyarbete och ideellt arbete, när vi jobbade rätt hårt, då fick vi lov från Malmö stad och började bygga upp en fin offentlig ekologisk trädgård mitt i Malmö. På en plats som hade varit avstängt innan. Den låg bakom staket och var oanvänd. Men Malmöborna hade gjort någon, de hade gjort forskning eller en enkät, och Malmöborna sagt att de ville kunna gå runt kanalen med och ha med närhet till vatten. Och det tog Malmö stad... De uppmärksammade detta genom att bygga slåsträdgården. Och det gjorde vi. Men jag hade 8 stycken arbetslösa unga som gick på någonting som heter Gröna jobb. Det här var 97 och de fick 48 kronor i timmen.
Du sa här att det hade passerat, vad sa du, 700 personer nästan?
Jag har räknat på det och det ligger mellan 600 och 700 praktikanter inom de, under de 20 åren.
Vad var det för typ av praktikant? Vad hade de för bakgrund?
Vanlig Malmöbo. Började, och det började med ungdomsarbetslösa. Och så efter det började med folk som på arbetspraktik och arbetsträning. Folk. Och sen efter ett tag, när trädgården började bli lite mer känd, då fick man ansökningar från trädgårdsskolor över hela landet som ville vara delaktiga och vill lära sig någonting. De hade hört att vi jobbade ekologiskt med en fin community-trädgård, eller stadsodling heter det nu för tiden, mitt i Malmö. Då fanns det inget sånt. Det var ingen som odlade grönsaker, förutom folk med kolonilott och odlingslotter. Nu odlar alla. Ja, men då var det ingen som odlade någonting. Förutom de som gör det hemma förstås. Men, och sen till sist, vi fick nästan uteslutande folk från trädgårdsuppbyggningar. Men jag försökte alltid ändå ta emot folk på rehab och arbetsträning och försöka hjälpa folk. Det roliga var förstås att jag fick ta folk som skulle lära sig svenska. Så jag har lärt jättemånga människor svenska. Och då måste man hänvisa till Bruegels målning av The Blind Leading the Blind. när de här spettälskarna leddes ner i diket av en spettälska.
Just det.
Så det var dörroligt att ge folk en chans. Slottsträdgården är jättefin och vacker, jag är stolt. Men ändå, när de människorna får ett jobb och kan försörja sig och bygga ett liv. Det är det som har varit det som man är mest stolt över. Att unga, du tar unga människor som praoelever när de är 15. De kommer tillbaka när de är 18 på en ung i sommar, ungdoms sommarjobb. De kan få gå en trädgårdsutbildning och sen de gifter sig och har barn. Och du, ja, man har varit lite delaktig där.
Vad var de största utmaningarna med att ha den här typen av blandning av människor som ju oftast säkert inte kunde någonting förutom de som kom från trädgårds, de här skolorna så. Men jag tänker på de arbetslösa eller som ska in i samhället igen. Det måste ha varit en otrolig blandning.
Det var det, men jag tror att jag fattade rätt snabbt att inte behandla alla samma, att utgå ifrån folks, jag tror jag hade till och med utgå ifrån folks lust och förmåga, intresse och behov. Så säg till exempel du får någon på arbetsträning och det har varit jättemånga människor från, som har varit utbrända eller deprimerade. Och de ska bara göra enkla, monotona saker och det kan aldrig finnas en produktionskrav på dem gällande arbete, det finns inte. Det här ingick inte i jobbeskrivningen och man hade ingen jobbeskrivning. Men mitt jobb det var att bygga upp trädgården med de resurserna som jag kunde skaffa helt enkelt. Sen har du trädgårdselever som går på en trädgårdsutbildning och där kan du sätta lite högre krav gällande prestation och kanske utfört arbete, hur de gör ett jobb. De kanske kan jobba med en viss fart om de måste förstå att de ska ha ett jobb sen. Men ändå inte så mycket produktionskrav. Det kan du inte sätta på folk som är praktikplats. Sen kan du inte gå runt och handleda folk. Jag har inte fått någon handledning. Okej, jag har 9 människor i den här arbetsgruppen. Då har du nu kommit till en fel plats eller haft en liten skev bild av vad det här går ut på. Vi ska bygga upp en trädgård och du är en del av ett lag, ja. Men de vill ha handledning kanske från en trädgårdsmästare hela tiden. Nej, det finns inte. Jag måste gå tyvärr på mötet eller någonting. Så arbetsgruppen lärde sig att ta hand om sig själv. Jag hade oftast en assistent sommartid. Och det gällde att bygga upp små grupper där de olika individerna kunde ta hand om sig själv i en liten grupp. Så att jag säger till min kollega Johan, okej, det är de här jobben vi ska göra idag och det kan få bäst om de 3 människor gör det och sen de går över till någonting annat. Men det gällde att ha en ganska bra känsla för vad folk kunde och ville och behövde.
Fick du ju vara lite av socialarbetare också, kan jag tänka mig?
Ja, men definitivt. Det är ju alltid... Mina trädgårdskunskaper är precis lika bra som någon annans. Nu är de kanske okej bra. Men just då 1997, jag var nyutbildad landskapsingenjör eller trädgårdsingenjör. Och det var ju säkert folk som var duktiga med en vissa saker. Men jag tror att jag hade bra beteendevetenskaps... Jag hade pluggat lite beteendevetenskap. Jag visste hur grupper fungerar och vad det behövdes för att få det här jobbet gjort. Jag hade jobbat ideellt själv. Du kan inte tvinga folk att göra saker och ting med pisk eller någonting. Man måste bygga upp en bra... En lagkänsla. Och det är en, då kommer man mycket in i sport. Hur bygger man upp ett bra sportslag? För trädgårdsintresset har vuxit enormt i den tiden jag varit i Sverige. Det var ju ett jättestort trädgårdsintresse innan, men nu är det helt bananas.
Varför har det utvecklats på det sättet?
Många olika faktorer. Klimatet har blivit mycket, mycket mer intressant för att folk kan se påtagliga skiftningar i hur faktiskt jorden beter sig. Väder och klimatmässigt. Det blivit mycket med genmodifierad mat och köttproduktion överlag, på den moraliska och den filosofiska sidan, eller politiska sidan bättre sagt. Och sen social media har gjort enormt mycket. Du har ju kunskap i din hand just nu. Innan du fick du gå en utbildning, vara med i en förening, gå på kurs, läsa en bok. Men vi har så pass mycket information i den mobiltelefonen nu. Du kan lära dig allting om allting inom en vecka.
Men det är ju också så att människor har 24 timmar om dygnet att göra någonting på. Och varför håller man på med just trädgård? För det här måste ju, som du säger, att intresset har ökat så mycket. Då är det någonting annat man inte gör.
Ja, jag kan inte sätta fingret på det, men Jag borde pusha min brand mycket, mycket mer nu och säga, oh, det är för att det är fantastiskt, går vi ut i naturen. Men jag har blivit så pass gamla nu att jag måste erkänna att alla måste bestämma sig själva för de gör det. Jag vet inte. Men förmodligen folk har förstått att jobba utomhus i naturen är rätt trevligt. Du blir frisk av dig, du blir mindre sjuk. Du får ju dina D-vitaminer, vet vi nu från pandemin. Och att faktiskt att jobba med växter är väldigt proaktiv från en klimatperspektiv och från en hållbarhet, ett ord jag inte tycker om att använda egentligen. Men det är bra för miljöaspekterna. Det är intressant att jag är den här ekologisk trädgårdsmästare som vill rädda världen, men jag vill inte använda ord som hållbarhet och sånt där. För att jag vill inte stoppa ner det i halsen på folk. Men det är trevligt att jobba med växter. De är harmlösa, de upplevs som vackra, de skapar mat, de skapar kläder, de skapar byggnadsmaterial, de skapar glädje, de skapar syre som vi andas in. Det är väldigt trevligt med växter. Men det finns ju en liten annan sida till det där. Så folk säger till mig, ja men då är du i din trädgård hela tiden. Nej, jag bor i lägenhet. Men hur kan du, John, inte ha trädgård? Jo, jag har min kolonilott sommartid. Men eftersom jag jobbar med det hela tiden, jag älskar mitt kök och sitta på köket på morgonen och dricka mitt kaffe. Tittar jag ut över axeln kan jag se jättemycket trafik och intressanta saker som händer med människor och hundar och sånt. Och jag älskar mitt vardagsrum där jag sitter och läser min bok, kollar på en serie, matsalen där jag äter min mat. Så inomhus älskar jag också det här lugnet och tiden som jag har tillsammans med min fru och min katt.
Kan det vara så också att om man hade haft ett stort hus så hade du fått hålla på med huset rätt mycket?
Ja, och det vill vi inte göra. Vi vill inte hålla på med ett hus. Det räcker med en liten kolonistuga. Huset, om taket ska gå fel och måla den gavelen den sommaren och fixa golvet. Egentligen, jag hade gärna haft en liten tegelstens cottage med en trädgård på 440 kvadratmeter. Och det hade ritats som ett naivistiskt litet hus med två fönster på var sida och en dörr. Och klätterrosor som klättrar över dörren. Och fina blommor som går upp för gången. Och en grönsaksland. Ja, det hade varit drömmen. Men nu bor man i en relation och då får man förhandla sig fram till det som är bäst för båda parter. Och då har vi bestämt gemensamt. Lägenhet på vintertid och då har vi centrala Malmö där vi vill vara. Vi älskar vår stad, vi älskar att gå upp på Möllevångstorget. Jag vill gå på match, jag vill träffa mina vänner. Men våren och sommaren och hösten är vi på kolonilotten som är grönt och fint.
Nej, men jag tänkte komma in på just det här. Men om man har det djupa intresset som du har, måste ens partner ha samma intresse för att det ska funka?
Det tror jag inte, fast man läser ibland att man ska gärna ha en partner som har samma lön, samma intresse och samma ålder eller någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, teoretiskt sett inte överhuvudtaget. Det är klart man kan ha en partner som har andra intressen. Men det råkar vara så att vi älskar trädgård, vi älskar att hålla på över trädgård, vi älskar att bjuda vänner och umgås med vänner på kvällen i trädgård, vi älskar att läsa böcker i trädgård eller i hemmet. Vi råkar ha samma intressen. Sen är min fru totalt ointresserad i Malmö FF. Fast hon kan tillräckligt mycket för att kunna hävda sig när vi går ut och pratar med andra civiliserade människor. Och sen hon kanske inte har lika mycket historieintresse som jag, men hon har ju andra intressen. Så nej, man behöver inte vara samma i en relation. Det är inte så viktigt, tror jag.
Hur är det med dina barn då? Har de haft någonting av ditt intresse?
Jag har aldrig pushat dem i trädgård överhuvudtaget. Jag har pushat dem för att vara lagspelare. Var snäll och trevlig och gör vanliga saker som man gör som människor. Men nej, jag har aldrig pushat dem i en riktning. De måste kunna bestämma själv. Det är ju väl meningslöst att tvinga sina barn i någonting som de måste upptäcka dig själv, tycker jag.
Ja, det går väl inte att tvinga dem i det. Varken är det eller fotboll.
Jo, fotboll, det har jag tvingat. Det är de hjärntvättade allihopa, det kan jag säga. Där finns ingen utväg. Det har de varit på match sedan de var små, ett år gamla. Och alla presenter de får ha orden MFF någonstans på klädesplagget.
Så det var doppresenten var en mini ljusblå t-shirt då?
Ja, det blir allt sånt där. Det är alltid en MFF-mugg eller halsduk eller tröja eller någonting. Och jag har gjort det nyligen för min dotter faktiskt. Nej, jag vill inte pusha. Dock har en av mina två döttrar har jätteintresse. Hon är lite intresserad i trädgård. Men hon kommer inte jobba med trädgård, det tror jag inte.
Vad tycker du om att se farsan på tv då?
Det är cringigt, såklart. Lite grann som det är för mig också. Så de, jag tror inte de tittar. Det tror jag inte.
De har inte sagt att du tycker att det är coolt att...
Nej, de känner mig för den patetiska människan som jag är. Så, nej, de behöver inte titta på mig. Nej. Och det är inte lätt för mig att titta på det heller. Nej, jag tror inte de tittar.
Att jobba med trädgård och odling och sådär, finns det någon större mission för dig där i det?
Jag tror att den har minskat ner lite. Det har blivit en självklar del av mitt jag att jag jobbar med det och att jag försöker frälsa folk för att jobba med trädgård, för att innerst inne vet jag att det är en bra sak. Det är trevligt. Vi blir friska av det och vi mår bra av det. Och vi producerar vår egen mat. Vi behöver inte köpa mat från halva jordklotet runt. Men jag är inte någon sorts jesuitrörelse för att frälsa folk för trädgård. Det har jag varit, men nu är jag lugnat ner mig lite. Nu är jag rätt så inne på att försöka hjälpa folk i vardagen och hjälpa en äldre människa att pumpa cykeln eller rätta till någon cykel som har ramlat på gården i morse. Försök göra någonting trevligt i trafiken när man kör bil. Släpp in någon i trafiken. Eller blivit lite luttrad kanske. Så jag vet att det är bra med trädgård. Jag vet också att jag har en viss roll i samhället. Att jag är en trädgårdsambassadör. Att jag inspirerar folk till att odla. Men jag gör inte lika hårt som jag gjort det tidigare. Det gör jag inte.
Jag tänker på, det finns ju rätt mycket odling som är av monokulturtyp och så vidare. Hur tar vi oss därifrån till en odling som är hållbar och som gör att vi även har insekter och kanske vattensorkar även i framtiden?
Alltså jag ska vända den och säga att vi kan inte gå ifrån det systemet för att vi kommer inte ha mat nog för att mata 8-9 miljarder människor. Så det moderna lantbruket är här för att stanna. Jag vistas rätt mycket i lantbruk. Jag läser rätt mycket lantbruktexter även nu till vardag. Och modern lantbruk har gjort jättemycket saker för att förbättra hur de gör med naturen. Det finns ju en lång väg att gå, men det plöjs mycket, mycket mindre där ute än det gjordes innan. Och plöjning är en stor bov när det gäller metan och utsläpp. Så lantbrukarna, de vill inte slösa bort pengar. Det är lantbrukarna som tror mest på det här långsiktiga och sköter jorden. Det är de som sköter landskapet där ute. Jag tror inte de hatar lantbruk och gör det för att fördärva världen. De vill vårda den rätt mycket och ta hand om det. Så jag har rätt så stor respekt. Sen det är klart, det finns ju enormt mycket storskaligt som ägs av stora hedgefonder och vad de nu heter. Och det bryr de sig inte överhuvudtaget. Då är vinsten. Det är bottom line som är viktigt och det är synd. Men det är genom politiska beslut att du ändrar någonting. Folk kommer inte ändra saker och ting själv till stor del om inte politikerna tvingar dit dem. Och de vågar inte för att det är för mycket pengar på spel eller politisk läk eller den ena partiet råkar ha lobbyintresse i den sidan.
Men hur mycket tror du att konsumenterna kan rösta med fötterna?
Vet mycket, vet mycket. Jag menar, det fanns inte ekologisk mat. När jag kom till Sverige 92, du fick vara med i en liten ekologisk förening. Och du fick ju din mjölpaket när du kunde gå en gång i veckan och handla dina grejer som var ekologiska. Och nu handlar man ekologiskt bara därför. För att folk tror på det. Det finns ju en tro i systemet. Så vanliga människor kan påverka jättemycket. Men jag tror vi påverkar mest genom att genom politiken faktiskt. Eller politikerna. Jag tror inte vi påverkar politikerna enormt mycket. De är människor som du och jag. Men de måste våga ta beslut som är positiva för miljön. Och jag blandar inte mig i politik. Om det är någon som börjar mucka med mig över detta, då kan de träffa mig på torget, som vi säger i Malmö. Då kan vi diskutera det i tumman hand. Men alltså politikerna, de är så fega och inte våga ta riktiga beslut gällande jordbruk och miljön. Allt det där med elbilar till exempel. Både subventioneras rakt av, solpaneler på hustak, subventionera allting. Förbjud dieselbilar. Jo, det har vi gjort 2030. Lalala. Låt oss gissa och se om dieselbilar är förbjudna 2030 eller 2050. Men det är klart, då lever inte vi då, ja, förmodligen.
Ja, det vet vi inte.
Ja, det vet
2030 får,
det
vet får vi inte. Hoppas att vi lever i alla fall.
Så fega politiker, sen man förstår att det är ett revspel och de kan inte och de vill men de kanske inte kan. Och det. Men det är synd. Det är synd att det inte är någon som vågar göra någonting på riktigt. För att det gör de inte.
Vad tycker du det skulle vara det enskilt bästa, viktigaste beslutet man borde ta?
Jag tror jättemycket på att individen måste ta besluten själv. Men vi vet att det kommer inte att göra för att folk är trötta efter jobbet. Och då tar man halvfabrikat mat. För att man inte orkar. Man tar fiskepinnar och pulvermos och frusna äter. Jag har gjort det jättemånga gånger själv för mina barn. För att man är knäckt efter jobbet. Man har vaknat 6. Man har hämtat 5. Man har städat, man har handlat. Man kan få tvättid. Man ska laga mat för 3 barn. Vem orkar? Orkar du handla ekologiskt? Eller jag får leta ner på baksidan på soffan för pengar för att handla mat. Och det har jag gjort några gånger när mina barn var små och jag var ensam.
Men sen är det väl också en fråga om ekonomi, för det är ju klart dyrare att handla ekologisk mat än vanlig mat.
Men i det långa loppet, den är dyrare att inte köpa ekologiskt. För att det är mer och mer gift ute i luften. Det är mer och mer plast ute i havet, ute i fiskarna. Och nu har vi förstås fått plast i våra kroppar, jag har förstått att det finns i barn, i magen. Och sen, men jag säger inte att jag har lösning. Jag är en totalt maktlös liten individ. Om jag tar någonting från Game of Thrones, a boy is nobody. Alltså jag har bara den makten runt omkring mig 4 kvadratmeter. Jag kan vara snäll i trafiken. Jag kan odla min trädgård. Jag kan odla rosor. Jag kan hjälpa andra människor i nöd. Men mycket mer kan jag inte göra. Så jag tror att jag känner den här maktlöshet som de flesta av oss känner. Och just nu det låter att jag är nätungd av det. Och jag är det i just de här ögonblicken i det här lilla rummet. Men när jag går ut i fiskeluften igen, då ser jag möjligheter. Då blir jag glad och då blir jag positiv. Men just nu är jag nätungd av min maktlöshet att ändra någonting.
Så när du kommer ut i din äppelsiderodling med, vad var det, över 1000 träd, då blir det på annat humör.
Ja, först och främst måste jag leta efter sorkskador. Och sen jag letar efter hara. För att om en hare kommer i det ena fältet, då blir det inte bra för mina äppelträd. Eller mina äppelträd förstås, de har ju en 2 meter staket runt hela fältet för att hålla rådjuret. Rådjuret kan hoppa in om de vill, men de gör det inte. Ja, men om jag är ute på min äppelodling, då har jag tittar upp i luften. Jag kan se en glada, en tornfalk. Jag hör läken sjunga i fältet. Jag ser hare, jag ser rådjur. Jag ser örnar. Jag har sett tusentals tranor i våras. Helt otroligt. Och vi är precis under inflygningen till Malmö flygplats till Sturup. Och det finns väldigt, väldigt få flyg. Och jag lovar de fåglarna är precis där fåglarna har kommit in. Jag vet inte vad som har hänt, men jag har sett mycket, mycket tranor. Som om du ser dem på nära håll är ganska skrämmande fågel. De ser ut som att de kunde döda en med den där långa näbben. Men så, jo, det är fint att vara ute i naturen, ja.
Hur kom du på att du skulle odla cider? Var kommer det intresset från? Eller odla äpplen för cider, ska jag väl säga.
Alltså är du från England då växer du upp med sidor i samhället för att det är en jättestor produktion. Och sen är jag frankofil och varit i Normandie och Bretagne jättemycket och smakat deras sidor. Det är lite sött för mig, det franska, men det är ändå gött. Jag föredrar en torr sidor utan socker. Och sen, fan, jag tänker, man är i pubben ibland och man kan dricka öl, älskar öl, älskar vin, älskar allting. Jag dricker inte mycket hård sprit, för att jag mår inte bra av det. Men jag älskar öl, jag är alltid törstig efter jobbet. Och det hade varit gott med sidor, men det finns inte.
Det finns det väl?
Ja, men den består av 19% frukt någonting från Kina, så vitt jag vet, och 80% kolsyrad vatten. Jag kallar inte det för cider. Cider för mig är också av 100% äpple. Och doftar lite stall, nästan. Det är en svår dryck. Du måste ha nästan ha vuxit upp med det. Och nu har vi gått in i det här och vi producerar vår cider som heter Drygcider, företagsnamnet. Och den är en ganska svår sälj, för att folk tror, ja, det ska vara söt. Och B, de tror att det ska ha bubblor. Nej. Och då säger vi, du hade inte haft bubblor i din Sauvignon Blanc. Och då säger de, men det är cider, det är inte vin. Ja, men vin är vin, öl är öl och cider är cider. Och den kan ha bubblor och det kan vara still också. I cidervälden. Och cidervälden bestämmer vad cider är. Och cidervälden är England, norra Frankrike och norra Spanien.
Så är det något lite nytt du kommer att föra in här i Sverige? Eller finns det den här typen av cider överhuvudtaget?
Det finns några företag som håller på uppe i Köping och i Strängnäs. Och det finns ju lite här runt om i Skåne. Här nere i Skåne är det ganska hipstrigt. Och det är väldigt, väldigt... Det är lite, ja, det är lite fruktvin med de blandade in olika plommon. Och du hade inte kunnat sälja det här i England som cider. Jag tror inte de hade accepterat det. Men... drycker kan ändras under tiden. Vin nu är inte vad vin var på 1600-talet. Det är en annorlunda dryck har jag förstått. Så vem är jag för att säga vad är vad då? Men vi producerar cider på det gamla engelska och franska sättet. Att vi tar 100% äpple. Vi låter den jäsa som vin. Vi tillsätter lite vitvinsjäst eller öljäst beroende på vad vi vill. Vilken inriktning. Det tar 8-9 månader. Och sen buteljeras den och sen säljer vi den. Mm. Och traditionen i England och Frankrike och Spanien är att du odlar dina äppelträd och du jäser frukten själv. Det som händer förstås nu är att det gör inte äppelodlarna i Skåne för att de säljer det som frukt. Så vi köper in också frukt från Österlen, det gör vi. Annars kommer vi inte upp i de volymerna. Men det är roligt.
Jag förstår det. Någonting annat som du också håller på med, man undrar ju liksom hur du hinner med allting. Men du jobbar med någon som heter Surtanten och det är inte din fru vad jag har förstått.
Nej, det stämmer. Jenny Nekelle är Sveriges främsta fermenterare och picklare av saker och ting i burka. En fantastiskt duktig kvinna som är också Malmöbo såklart. Och vi har haft en liten en videosajt, en Patreon-sajt där man kan prenumerera. Och det har vi precis lagt ner. Men vi har skrivit en bok tillsammans och den kom ut under hösten. Och vad det handlar om är att odla sina egna grönsaker och ta tillvara dem. Så vi visar folk hur man kan bygga en trädgård från nollpunkt. Hur man bryter jorden, hur man gräver i det avsnittet som vi har fått mest beröm från. För det är hur man gräver. Okej, du tror att du vet hur man ska gräva. Nej, det gör du inte. Titta på den här videon eller gå på min utbildning. Sen fattar du hur du ska gräva dubbelt så snabbt och dubbelt så bra. Det är nästan det enda jag skryter över, att jag är ganska pedagogisk och bra på grävningsutbildning.
Grävningsutbildning, det låter intressant. Det får man väl lyssna och gå in och kolla på det avsnittet, hur man gräver.
Det finns lite gammalt också från Slåsrejon på YouTube. Och det finns lite enkla tips som man kan underlätta rätt mycket. Och det första och viktigaste tipset är att köpa ett par ordentliga arbetsskor. Annars blir man skadad. Jag ser jättemånga människor som går ut och gräver en trädgård i torr väder i juni, juli. Och det går inte. Jag menar, du har lärjord själv, du är från Lerum. Och vi har lärjord här i Skåne rätt mycket. Du får inte ens spade i jorden i juli. Du måste gräva under vintern eller hösten eller våren. Bara den. Min syster, hon bodde i Frankrike. Och de hade 2 meter lärjord. De hade 6 veckor de kunde jobba med jorden. Sen var det short. Sen var det bara benhård betonglera när vi bodde. Så det är mycket med jord. Man är av jorden kommen.
Ja, men man tror ju att det är på sommaren man ska gräva som amatör. Man tycker liksom vintern, det är väldigt tung lera, i jävla massa vatten i och sådär.
Ja, det beror på lite grann, men jag kan säga att allting är bakvänt till vad man tror. Så folk kommer upp till mig oftast i juli och augusti och säger, oh, nu har du mycket att göra, nu har du mycket att göra. Nej, nu kan jag ta det lugnt, nu behöver jag inte göra någonting. Och de kommer upp till mig i december, oktober, november, januari, februari. Nu kan du ta det lugnt, va? Vad gör du vintertid? Det är då jag jobbar mest. Det är då du gör jobbet. från september till Lucia, säger vi. Det är då vi gör nästa års trädgård. För att du gräver då och bearbetar, du förbereder allting. Du vänder jorden, du förbereder dina odlingsbäddar. Och sen igen från, vi har lite kejle här i Skåne i februari. Men oftast kan vi jobba ute hela vintern. Så från januari till midsommar då jobbar man stenhårt också.
Hur mycket tär det här ändå fysiska arbetet på en sån som dig? För du måste ju ändå använda väldigt mycket manpower för att hålla på med det jobbet du har. Känns det?
Det gör det. Jag har använt min kropp som redskap. Det har jag gjort. Tyngden i den 110-120 kilo ibland. Så jag kan inte, om jag försöker framför dig nu. Ja, det är svårt att lyfta upp min vänstra axel över huvudhöjd. Men det är för att jag har slatt in 30 stolpar i min äppelodling i helgen. Jo, den är slitig. Den är snarare farlig att du jobbar med rätt mycket vassa saker. Och du skär det ganska mycket. Det är mycket snubbelrisk. Det är väldigt ojämna markytor. Du snubblar ganska mycket, du ramlar. Du tappar saker och ting. Du får ju tagga i det hela tiden. Du kan klippa av en bit av en finger ibland. Och det är många monotona, repetitiva arbetsskador som folk får i branschen. Och till exempel om jag har haft en riktigt, riktigt tung jobbdag, jag känner inte mina armar när jag sover mitt på natten. Jag vaknar mitt på natten och jag känner ingenting under armbågarna. Och jag får jag får massera mina fingrar, skaka dem för att få känslan tillbaka. Jag känner på det lite nu också. Och folk säger att den ena och den andra karpalsyndrom heter det. Jag kanske måste opereras. Men det går bort oftast efter 3 eller 4 dagar. Men det är ganska ofta på natten att jag inte känner mina armar och händer. Men det gör jag på morgonen. Så det är gott bra än så länge. Och sen, du kan få grejer i ögat. Det är rätt farligt. Och sen du jobbar med maskiner också. Det finns ju den risken. Så men det balanseras ut av att du går 12-16 000 steg om dagen. Om du går 12 eller 16 000 steg under januari med 1 kilo lära på vars fot. Det är en bra träningspass. Jag kunde inte gå dagen efter just nu när jag planterade träd. Så du blir ju frisk, du får en ganska bra muskulatur. Men du kan slita ut ganska mycket led. Och det gör ont. Men på det stora hela jag tror att jag mår bättre av dig än att jag mår sämre. Men det låter nästan hemskt vad jag säger. Men jag är rätt stor och de säger att jag har en bondekropp. Jag hade en nacke innan, men huvudet har blivit fästnot i axlarna. Men jag hade en hals innan, jag lovar, jag var ganska spinkig. Och sen, jag kom hit som 82 kilo och spinkig pojke som 28. Nu är jag 110 och ganska bulky, om man säger så. Så ja, det är tufft, det är hårt. Det är det. Men jag väljer vad jag gör. Man väljer att jobba som jag gör, och det gör jag. Och ibland har jag undrat om jag inte har någon sorts uppoffring eller en sån här heroic lifestyle, att man försöker vara en sorts hjälte eller någonting av någon anledning.
Det ska göra lite ont kanske till och med.
Ja, den också. För att det är ingenting som jag skryter om egentligen. Men ibland undrar jag, den är uppoffring att jag har det i mig, att det ska göras. På något sätt, jag vill inte gå in i det för djup, för att det låter nästan lite negativt psykologiskt sett. Men det ligger någonting i det, att jag straffar mig själv med arbete. Eller försöker förtränga verklighet eller någonting. Förtränga det negativa i mitt liv eller i världen. Det är inte så långsökt faktiskt.
Nej, men är det ett bra sätt att så här förtränga det negativa, att jobba hårt?
Nu sväver vi i den svenska kyrkan, för att det får man inte lov att säga. För att man ska prata ut om saker och ting, och man ska fråga om hjälp, och man ska prata om sina känslor. Eller ska man tränga ner dem så djupt som möjligt så de glöms bort av sig själv? Nu kan man höra skriken från socialtanterna. Ja, visst. Och gubbarna, förlåt mig. Jag är definitivt icke-sexist. Förlåt om det var någon som trodde det. Men ju, och jag har märkt att jag pratar om de saker och ting som har hänt i mitt liv. Ibland det gör jag. Om det är någonting som har hänt min dotter. Jag berättar för dig, för folk. Inte kanske offentligt, men i privata sammanhang pratar jag om saker och ting som är negativ. Men jag går inte ut och ältar mina egna problem framför alla. Det gör jag för inte min själ. Det kan trängas undan. Som farsan gjorde.
Just det att man trycker undan. Det poppar inte upp där någon annanstans när man inte vill det, så att det ska poppa upp. Eller är det
ja, det
jobbas. Du jobbar så hårt så att du inte... Så det är inte du känner inte det eller?
Det gör det. Ibland poppar det upp. Men vad jag har märkt med tid att det poppar upp mindre och mindre och mindre. Men ibland kommer jag ihåg saker och ting i förflutet som har hänt. Ja just det var ju hemskt det där. Men sen, nej, nu får jag gå, jag ska sluta älta. Då går jag upp och jag fortsätter med mitt liv. Get on with my life. Så ja, man har de här cringiga saker och obehagliga saker som har hänt i sitt liv. Att någon har blivit sårad eller skadad. Man har blivit sårad eller skadad själv. Hemska saker har hänt någon i familjen, ett barn, vem som helst. Ja, och jo, jag kan prata om det ibland, men hellre försöka bara gå vidare och göra någonting annat. Och folk säger, du kan inte springa iväg från dina problem. Jo, det kan jag, och det funkar jäkligt bra för mig faktiskt. Men det är för mig, det är inte för alla andra.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej, det är lite som du pratade om i Slottsträdgården där, att det är inte lika för alla.
Nej, det, alla är vi olika. Vad som är, men ju visst, det kan hjälpa, tror jag, mig ibland att prata om saker och ting med någon. Men,
Vi var ju lite touchade vid det när vi pratade om var du kommer ifrån. Är det någonting du har fått med dig därifrån, eller som du har lärt dig på något sätt, eller någonting i hemmet som tidigt?
Jag tror både och. Jag tror jag lärde mig rätt snabbt att det var ingen som lyssnade. Att jag var bara ett annat mun. Det är ingen som ens vet varför jag heter John. Det är en av mina syskon har gett mig det namnet.
En av dina syskon?
Ja, det är ingen som vet egentligen vem som valde mitt namn. Alla förnekar, nej, det var inte jag. Jag tror det var en av mina syskon som kallar mig för John. Det är lite intressant.
Så du är inte döpt John, eller det är inte dina föräldrar?
Nej, det är mitt namn, men mina föräldrar, jag frågar min mamma, varför heter jag John? Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg något. Som är rätt roligt, jag bryr mig inte, det var ett namn. Ja. Man bryr sig när man är liten, men inte när man är äldre, då har man kommit lite längre fram. Men jag tror definitivt att jag i det här kaos, det är konstant bråkande. Jag märkte, jag har ett jättestarkt minne av att ibland jag skulle bara gå ut över gatan, springa in i the playing fields, de här fälten där vi jättestora skolfält där man spelade fotboll. Och jag bara satt där och bara tittade ut och bara tog det lugnt. Och jag märkte att jag ville vara själv rätt mycket. Att jag inte behövde ha en massa folk runt omkring mig.
Är det så nu också?
Ja, jag är ju väldigt liten svär av nära vänner som jag umgås med. Så jo, det är lite så. Jag vet att ibland jag framstår som att jag tar mycket plats. Och det tror inte jag själv, eller det tycker inte jag att jag gör. Men okej, jag är på tvn så syns jag lite. Och jag hörs och syns rätt mycket på fotbollsmatchen. Det är mest för mig själv däremot. Jag kan befinna mig i den stora publiken och ändå vara mitt eget jag. Det är inget lek. Jag skriker nonstop i 90 minuter för laget. Sen går jag därifrån i lugn och tyst. Men jag tror att jag har bara lärt mig och kanske det bara blivit så.
Så att du är, man säger, i den här stora massan, så ser det du själv på något sätt?
Det är definitivt mig själv, men jag är också en del av massan och jag ingår i samma ritualer. Och jag sjunger samma ramsor nonstop. Och skriker med andra och gråter med andra. Men jag är också individ och kan göra mina egna saker. Och det gör jag. Och det är lite avvikande ibland. Folk märker ibland att jag har egna åsikter på matchen. Men du frågade mig egentligen vad det här med att vara själv. Min barndom, ja, det är lite med det, tror jag. Vad kan det vara?
Om det är någonting som du har fått med dig från dina föräldrar. Att just det här att stoppa undan saker och ting.
Jo, definitivt. Det har jag fått från fassan. Typ suck it up. Like it or lump it, son. Det vill säga, tycker om din mat eller äter inte den. Du åt den maten du fick framför dig på en tallrik. Nu frågar vi våra barn vad de ska ha att äta. Jag hör mina vänner och min släkt säga, vad vill du äta ikväll till deras barn? Och jag säger, sätt maten framför dem och de kan äta upp den. Och nej, jag vet att jag svär i den här svenska kyrkan igen nu. Det är helt idiotiskt. Gör de hungriga, sätt mat framför dem. De kommer äta vad de behöver. Och jag lider för mina släkt och vänner. Att de har så mycket problem med mat och barn. Kom ihåg innan att om du var bortbjuden till någon, du gick till någon, du gav en flaska vin till värdparet, eller värdindividen, och sen åt du den maten som de serverade. Nu är det, jag känner folk som tar med egen mat till mitt hus när vi bjuder på mat. Alltså det är en skandal. Så i och för sig är vi inte vänner längre just därför på grund av deras beteende. Det är totalt oförskämt. Kom du till mitt hus, du äter min mat, punkt slut. Är du vegetarian? Vi har potatis, vi har sallad, vi har mycket grönsaker. Men är det ingen huvudrätt för vegetarianer? Ja, du menar protein? Nej, proteinet just nu i det här huset är kött eller fisk. Eller vegetariskt. Jag kan laga vegetariskt. Jag har varit vegetarian innan. Så det är mycket, mycket konstig tid vi lever i för någon som har vuxit upp kanske lite konservativ och hårt som jag har gjort.
Har du fört över det på dina barn också?
Nej. Jo, det är klart jag har. De var hungriga och de fick maten. För att jag märkte att de inte ville... För att de växte upp vegetariskt. Så jag märkte upp att jag märkte när jag var ensamstående att de ville bara ha vegetarisk mat. Så jag väntade jättemycket för kvällsmat och sen var det bacon eller någonting annat. Och det var bara att äta upp den för att de var hungriga. Ja. Men även nu är de lite kinkiga med mat. Att de äter inte, de vill gärna ha vegetarisk som är bra av många olika ståndpunkter förstås. Jag är inte anti-vegetarian, jag är super-pro-vegetarisk på alla sätt. Det är intressant det här hur vi är och varför vi är som vi är. Musan, hon sa alltid att hon ville bara att vi skulle vara lyckliga. Hon hade haft det rätt tufft, växt upp i Nordirland. Hon var äldst av 10 barn. Hennes far dog när hon var 12. Hon fick ta över hans roll och ta hand om alla de yngre barnen. Plötsligt kom hon hem från ett litet jobb när hon var 16-17. Och hennes mor sa, du ska rapportera till flottan imorgon, mitt under kriget. Du kommer tjäna dubbelt så mycket pengar. Så då, min mamma, hon gick in i flottan i det kvinnliga sidan. Och hon levererade saker och ting till båten. Hon såg till att båtarna hade deras förråd. Hon sa att ja, det var rätt mycket av de båtarna. Så hon kände dem, men de kom inte tillbaka.
Nej.
De gick ut mitt i natten i Nordatlanten. Ja. De kom aldrig tillbaka. Så hela deras liv var fullt av sorg och död.
Det skapade en viss hårdhet också, va?
Ja, fast han var hård. Vi fick stryk när vi förtjänade den. Nu hoppar folk upp och ner, John Barn förtjänar så. Nej, men det var den tidens tänk jag. Och jag kan lova dig att jag förtjänade. Jag fick vad jag förtjänade. Sen är jag aldrig, jag tror stenhårt, man ska inte slå sina unga nu för tiden. Ja. Men på 70-talet, vi var hemska barn. Ja. Eldade och brann och krossade och fördärvade och slogs. Och, som jag säger det, jag förstår inte att vi överlevde. Speciellt brussan, mellanbrussan. Jäklar, jag förstår inte att han kom undan.
Vad ni gjorde?
Vi var bara allmänt... Roger var ju lite typ småkriminell. Han typ gjorde lite... Bryta sig in i den lokala mathandeln och sno 40 000 cig. Men lämna ett tumprint på ett fönster eller någonting. Han var så jävla dum, en bror Roger. Fantastisk fotbollsspelare. Kunde ha spelat proffs. Tvåfotad, vänster och högerfot. Geni på fotbollsplanen. Jag tror även nu han håller ett rekord för terränglöpning runt ungdomsfängelse som han var i Mellersta England. Det är ett gammalt skämt vi har i familjen. Han var så pass bra på sport och idrott. Men han kastade allting bort.
Man tog sig ut därifrån igen? Från
ja,
det där.
Han är väldigt stabil. Han har varit stabil sedan han var typ 20 eller någonting. Men vi trodde inte han skulle leva länge. Han var en riktig buse.
Men jag tänker på det om du säger att du vill vara ensam ibland och så. Jag har ju sett att du läser ju en del böcker. Du är rätt så litteraturintresserad.
Ja, jag är glad för litteratur. Jag läste ut en fin bok i morse. Rachel Cusk, Online. Heter det. Jag glömde vad det heter, men i alla fall det är en del av en trilogi och jag ska definitivt beställa de två andra böckerna.
Kollar man ditt Instagram-konto så gick du hem med ett Samuel Beckett-bunt under armarna.
Ja, jag älskar Beckett för att det är meningslöst. It's a play about nothing. Och den fattar jag rätt snabbt. För att jag försökte läsa Beckett och Joyce delvis när jag var ung, men jag förstod inte för att jag var för ung. Det är samma som att jag försökte läsa Sagan om ringen när jag var 12, men det gick inte. Nej, det var 16, det går det. Men Beckett upptäckte jag för kanske 10-15 år sedan och jag har älskat det från dag ett.
Varför det?
För att det alltid är livets meningslöshet. Att varför jag vad jag gör och vet jag vad jag gör och håller jag på att bli senil? Eller kommer den här, jag menar Waiting for Godot, i väntan för Godot, det är genialt ju. Och man har förstått i efterhand när man har läst att det handlar om när man blir äldre, att man inte riktigt vet vad det är som händer. Och jag tror också att, att vi är alldeles för självsäkra över varför saker är som de är. Och rätt mycket av vad jag har sagt, jag har varit ganska självsäker. Men ändå egentligen vet jag inte mycket. Och självsäkerhet i människor överlag upplever jag som ganska uppretande. Att är du säker på att det är på det här viset? Finns det andra förklaringar? Kan vi ha en diskussion? Nej, det är svart eller vit. Okej, då tappar jag intresset när det är svart och vit med människor. Jag vill gärna diskutera ämnena för att vi kommer inte kunna påverka dem. Bara för att någon vinner en diskussion innebär inte att det är plötsligt en sanning. Och sen finns det vissa sanningar såklart, men ja, det är många olika vinklar till saker och ting.
Men då har du också fått med dig att ifrågasätta saker och ting.
Ja, fast han sa man skulle alltid ifrågasätta saker och ting. Men don't follow the crowd, sa han. Han var ju Royal Marine, ja. Då skulle du kunna tänka själv. Du ska inte följa flocken, du ska kunna ha dina egna åsikter. Och det var väldigt högt i tak när jag var liten. Och även om han var konservativ och han hade rasistiska värderingar. Men han var ett barn av 20-talet i en vit England. Synd, för att han var en god människa också. Men ändå han sa till oss, speciellt till tjejerna, ta inte någon skit från någon, utbilda er och forma era egna åsikter och idéer. Så det är ju ganska stolt över att vi fick det också.
Läste du, jag tänker på tillbaka den här böcken, läste du det på originalspråk då?
Just de här var på franska, ja. Mm. Men då får jag ta en engelsk översättning och ha det bredvid. Jag har bra skolpojk i franska, så jag kan hävda mig själv på jobbet till exempel med trädgård. Kan jag typ guida på franska om jag ska guida en grupp. Den är okej, men långa filosofiska diskussioner går inte. Och missar jag subjektet i en mening i en diskussion och sen efter det är lö eller la. För att då är det svårt för mig att hänga med för vad de pratar om. Men jag älskar Frankrike och allt med det att göra. Och folk tror att engelsmännen har något sorts hat till Frankrike. Det är totalt fel. Vi älskar Frankrike. Men det kan vara för att jag har gått i katolsk skola. Eller jag från Irland. Och då Frankrike hyllas av alla. Det är ju det som man försöker vara. Man försöker vara med som en fransman.
Men det är inte man kallar fransmännen för The Frogs.
Ja, men det är från napoleonska kriget där på 1800-talet. För att, ja, grodorna, små grodorna och allting, ja.
Jo, men jag tänker att engelsmän och fransmän, vanligt att man tycker att engelsmän tycker illa om fransmän och tvärtom?
Det finns vanligt, definitivt, det är jättemycket samhällskretsar. Men jag tycker kanske om du kommer från en aning av en bildad klass, eller du har kanske läst lite själv, eller vad det nu är, att du måste uppskatta ändå att de var ganska framgångsrika i filosofi och upplysningen med Montesquieu och Diderot. Och allt vad det var. Och vi var ganska, ja, filistina, om man säger så.
Men vad läser du annars utom Beckett då?
Jag är väldigt glad för skönlitteratur. Men jag tycker om tung historia också. Oftast upplever jag för att det stänger ut världen. Så jag är inne på, hon den är fantastisk författare som har skrivit om Rom. Hon som Boris Johnson inte ville sitta på styrelsen i England. Mary Beard heter hon. Hon är en fantastisk klassisk historiker. Vi läser allt om Cromwell och Henry VIII, Henrik den åttonde. Så det finns en serie som heter Shardlake om en detektiv på 1400-1500-talet som vi har läst alla Game of Thrones-böckerna, fast de var så tradiga. Men jag är glad. Du vet om det, har du läst de här 100 böcker, då är du lite påläst. Jag har läst de flesta av dem, det kan jag säga. Men jag är hellre glad för ny litteratur än gammal. Och oftast nordamerikansk eller engelsk. Jag läser oftast på engelskt.
Har du några svenska författare som du läser?
Nej, fast jag lärde mig svenska genom att läsa P.O. Gershild, Grisjakten. Och jag läste Pelikanen av August Strindberg. Det var så jag lärde mig att korrekt grammatisk svenska. Och om det är folk som lyssnar, ni ska veta att jag har ytterst stor respekt för svenska och jag försöker prata ett vårdat och korrekt svenska. Jo, ibland kan det vara fel och jag vet att jag pratar lite skånsk ibland, men jag hyser största respekt möjligt. Och jag försöker inte använda anglicisms, engelska ord när jag pratar svenska. Jag försöker alltid prata korrekt, som jag tycker man ska göra. Jag blandar inte in för många lånord.
Det är nästan fler svenskar som blandar in lånord än vad du gör, har jag lagt märke till.
Nu har jag gått all in för att vara svensk medborgare, vet du, på grund av Brexit. They had their chance, engelsmännen. De fabblar bort det, ja. Ja. Vi har ett fint samhälle. Vi har ett fint samhälle. Neutralt, hjälpa andra människor, ta hand om varann. Vi har bra välfärdsfördelning, vad det nu heter, distribution of wealth. Vi tar hand om de fattiga. Det tycker jag är fint. Det är någonting som man ska vara stolt över. Sen plötsligt är det brottsligt. Vi ska vara som Amerika. Men hallå, titta bara. Nej, det är märkligt som saker och ting. Du måste förstå, det är märkligt att jag har vuxit upp i efterkrigsåren. Jag föddes 64, men farsan var 42 och mamma var hon var 30-någonting. Och de växte upp i depressionen. Farsan blev föräldralös. Hans mor dog i pandemin, spanska sjukan på 20-talet. Han blev föräldralös, skickad runt till olika hus, slagen, svart och blå som man säger på engelska, black and blue. Hade otur och tur att gå in i militären. Och det var jättemånga människor som har sagt att när de gick in i militären, de fick 3 måltider om dagen. Och det ändrade samhället ganska mycket för att de hade inte tandvård, de hade inte bra mat, men det fick du i militären. Sen var det bra chans att du dog också, ja.
Mm, det var ju just, the downside
folk,
of it.
Ja, yeah, folk nu, de vet inte de är födda. Bara titta på Ukraina, Ryssland eller Mellanöstern, ja. Och folk klagar här över att vi ger lite bidrag till de fattiga eller tar emot lite flyktingar, hallå. Alltså, hjälp andra människor, säger jag. Hjälp andra människor att ha ett bättre liv. Bill Clinton sa det också, give people a helping hand. Yeah, okej, han kan vara ganska konservativ på rätt många sätt. Men när jag ser folk som bara försöker förtrycka människor istället för hjälpa dem. Nej, men vi försöker hjälpa dem genom att förtrycka dem, John, säger de. Okej, cool. Så när jag tittar på samhället, jag kan bara bedöma folk över vad de gör. De säger jättemycket och då kan jag ta en viss bedömning. Den människan är kanske god, den är kanske inte mindre god. Men ändå, du måste bedöma någon över vad de gör egentligen.
Om man säger Sverige jämfört med Storbritannien idag. Hur tycker du att de här två länderna har utvecklats? Om du tittar på Storbritannien idag jämfört med när du stack därifrån?
Jag tycker att alla de nordeuropeiska länderna är väldigt lika. Det är en generalisering förstås. Det finns ju kulturella skillnader. Men jag tycker överlag vi är en del av den civiliserade, demokratiska efterkrigstid. Och politiken är mer eller mindre detsamma. Det är inte så mycket som skiljer sig egentligen. Sen är det klart det som Boris Johnson gör. Att man har totalt plockat ner välfärdsstaten och allting. Det är
likt, och i Nordeuropa ser du alltså även Storbritannien som en del i Nordeuropa. Många säger man ju Norden så att säga.
England och Sverige har haft en gemensam kung. Cool kuggfrågor på fest för mig som kan lite. Vilken kung är det, Gunnar? Vilken kung har vi haft gemensamt? Och när var det? Answers on a postcard, please.
Yes. Det får nog bli det.
Jag kan ställa, det var Knut den Stora. Eller Knut den Stora. King Knut the Great.
Oh.
Från 10, vad var det? 980 eller 1000. Mm. Eller 1000. När danskarna tog över England totalt. Bara rensade upp. Och sen han gifte in sig, tror jag, med anglosaxerna. Och då blev efter han dog, då blev det tillbaka till anglosaxen statsskick igen. Ja. Så ju bara det. Och drar du den på en fest? Oh nej, det var inte samma, för då fanns inte Sverige och då fanns inte Danmark. Ja, ja, okej. Men ändå, han hade makt från England till Island, till Norge och över Sverige. Det geografiska enheter som vi finner sig nu. Och folk har ingen aning.
Och då kan man ju kontra med och säga det faktiskt att för några tusen år till bakåt i tiden så fanns ju faktiskt inte Nordsjön, utan det var faktiskt en fast landförbindelse mellan Storbritannien och Norge och Sverige.
Där har du träffat en av mina gömda hemliga intressen, som är nämligen arkeologi.
Aha.
Och det finns ju en bok som handlar om The Dogger People, namnet efter Dogger Bank. Och det vet de flesta att ibland när man är ute och trålar fisk att de får upp husbottnar från Nordsjön. Och så, jo, jag är mycket bekant med att Nederländerna och Friesland var kopplat till östra England och att folk gick fritt ifrån. Och jag tror att engelsmännen är genetiskt identiska till folk från Friesland. Så det, jag tycker det är superintressant. Jag tror också, här igen, vi kommer in i det här att alla är vi människor. Men ändå folk vill skilja oss åt.
Mm.
Intressant.
Ja, nu har vi haft en ganska lång och intressant utläggning om det här, och jag tror att det kanske finns några lyssnare som börjar fundera på väldigt vad länge de pratar, och några funderar kanske på kommer de aldrig med några tips? Jag skulle vilja ha några tips när ändå John Taylor sitter där. Så jag tänker att när man går och köper jord på typ Blomsterlandet eller Plantagen eller något sånt där, vad är det man får egentligen?
Du får vitmossa och du får 20% julgran. Jag bara skojar. Blomsterlandet har jättebra jord. Men det finns en jord i Malmö som kommunen tillverkar i återvinningsdepå. Och det står 80% och det är det botaniska namnet Sphagnum album, och då vet jag att det är vitmossa, och 20% Arbis nordmanniana, och det är julgran. Så alla julgranarna blir uppflisade och blandade ihop med torv. Men köpt jord består av rätt mycket kommunal kompost och det består av mycket torv. Och torv är en förnybar resurs. En bra torvskick upp i Småland, de kan förnya den torven i 3-4 år. Och det finns ju jättemånga som säger i England att torv är jättedålig. Jo, om du tar det från England, det är jättedålig. Men från Sverige och Ryssland och Finland är en mycket, mycket bra resurs och fantastiskt för växterna. Det kan finnas naturgödsel i det. Det är väl koskit eller höstskit. Komposterade rester överlag. Det är det som finns i köpt jord. Det kan finnas inslag av bark ibland och sågspån, säger. Det kan finnas sand. Man måste komma ihåg, det här är big business. Så man ska definitivt fråga en trädgårdskunnig, vilken jord köper du? Och de flesta av oss som jobbar i branschen, vi köper, om vi ska göra ett litet projekt, vi köper 2 säckar av planteringsjord, som är oftast mycket mossa, torv, förlåt mig. Och vi köper 2 säckar naturgödsel. Och just Blomsterlandet faktiskt, de har en jättebra säck av naturgödsel.
Man märker att det är olika priser på dem också.
Ja, men hur många märken av tandborstar finns det?
Jo, men är det skillnad på jord om jag köper jord för 100 spänn säcken eller om jag köper den för 39 spänn säcken?
Ja, men den 39 säcken kan vara bättre. Det beror på rätt många olika faktorer. Så det är inte alltid den dyraste som är bäst. Det är någonting, jag kan inte gå ut och sponsra den ena och den andra, men jag vet vilken en bra jord är och vilken är dålig. Och oftast, om det består av jättemycket finfördelade torvbitar, då är det obra. Den ska vara ganska grov. Och sen det ska inte vara för torvigt. Det ska inte vara för mycket bitar av träbak eller träflis i det. Det ska inte vara för mycket sand i. Och det är därför att vi köper kogödsel. De är säkert med kogödsel i guldvärt. För att det finns mycket, mycket mer krut i dem.
Mm. Du, det som kan vara ovanpå jorden är till exempel gräsmatta.
Mm.
Hur får man en bra gräsmatta?
Jag som jag.
Ja, okej. Okay. Hur gör du?
Jag bara ska. Gräsmattan, gräs vill ha mycket sol. Gräsen vill bli klippt. Dock samtidigt, jag vill bara påpeka att jag släpper upp vissa delar av min gräsmatta för bin och humlor. Och jag tycker om vitklöver. Och då kan man ställa frågan, vad är en bra gräsmatta? Ska det vara bra för ögat? Eller ska det vara bra för våra nakna fötter? Eller ska det vara bra för humlarna? Och kan man kombinera allt det här? Så det första jag hade sagt är, sänk dina förväntningar över vad en bra gräsmatta är. För att det som är bra för våra ögon är inte bra för bina. Man måste läsa till. Jag har en handgräs, en sån handjägare. Jag har ingen bensindriven, jag har bara lite gräs. Jag dressar den under våren. Och när jag säger dressar, det innebär att jag tar sållad kompost och sand och ny gräsfrö. Och jag sår ut detta i augusti och september. Först jag klipper ner gräset jättehårt. Gör det gärna din gräsmatta med hönsgödsel till exempel. Och gör det den gärna under när det är snö på backen.
Ja, så tidigt?
Ja, för att du ser var den landar. Och du ser hur mycket den landar. Mm. Och snön kan plocka ner och hjälpa den att gå in i jorden också. Den lakas inte ur i en månad. Det tar mycket, mycket mer tid. Men så gärna under, kasta gärna ut gödsel under februari, mars, april går också bra. Gärna innan det regnar en vecka.
Mm.
Och sen klipp den, klipp. Man behöver inte vattna den egentligen, det är lite glyttigt att vattna. Samtidigt, när jag vattnar mina grönsaker, jag säger gärna att gräset går över till gräsmattan också. För att jag vill att den är grön och fin. Men om det finns vattenförbud, då vattnar jag inte, det är oförskämt och till och med illegalt tror jag.
Sen har vi ju de här skadedjuren. Sniglar.
Ja,
men mördarsniglar. Ja, men som det äter mina växter. Vad ska jag göra med dem? Hur ska jag ta bort dem? Hur ska jag få bort dem?
Förebygga genom att inte ha för mycket plast, trä och metall. Och undersök, för att det är där de bor. De bor inte i komposten. De bor oftast nära vid sidan, vid träkanter, metallkanter. De bor alltid under plastkroka. 100% under varje kroka. Eller i växten själv finns det mördarsniglar. De älskar svart plast. Jag är inte så där jätteglad för enormt mycket kemikalier. Men lite gänselfart använder jag ibland. Men annars, jag försöker förbereda genom att inte ha dem i trädgården. Och sen förstås, man kan bara döda dem när man ser dem. Man kan trampa dem. Man ska helst inte göra det barfotad. Det är jobbigt när de kommer upp mellan tårna.
Lite halväckligt, va?
Det är väldigt äckligt. Ja. Och det gör jag inte såklart. Fågel är det bästa fälla för mördarsnigla, en ölfälla. Så man tar en liten case of work, hela öl. Lägg ut det i trädgården, gräv ner det lite grann. Kom ut på morgonen och töm den direkt. Lämna inte det med några dagar för att det blir fullt av sniglar.
De älskar öl alltså?
De älskar öl.
Det var ett bra tips.
De älskar öl. Men förebyggande är det bästa.
Förebyggande är det bästa.
Men bor du bredvid en liten bäck eller en granne som bryr sig inte om sin trädgård, då är det tjortiga. Ja.
Några andra som ställer till massa problem, det är rådjur.
Ja, och så, de kommer till mig ibland i Malmö och säger, Jan, hur gör ett rådjur? Och jag säger, du, jag bor i centrala Malmö. Jag har inga rådjur. Människor är ett problem i mina trädgårdar, inte rådjur. Men jag har förstås hört det här frågan hundratals gånger. Man måste bygga smårum med högstaket som håller ut rådjur. Så man ska nog försöka ha delar ganska tätt in till huset som man har högre staket för att hålla ut dem. För att man kan inte hålla ut ett rådjur, det vet man. Stackarna upp i Småland som inte får säga några tulpaner på grund av rådjuren.
Ja, det är samma hemma hos mig.
Ja, olyckligt. Flytta till Skåne.
Det är det bästa tipset då. Du, har du något eget sånt där som du tycker så här att det här tipset skulle jag vilja ge, eller det här är någonting som jag gärna vill dela med mig. Kanske ha med våren att göra eller någonting sånt där som du känner att det här gillar jag att säga.
Jag har en liten poster med 10 topptips som folk går och plåtar när de säger det. Men vissa av dem är så här. Kompostera. Man behöver inte köra många rester till tippen. Så försök hålla så mycket energi i trädgården som möjligt genom att hacka upp det och kompostera. Blanda med stallgödsel. Låt den förmultna. Vända den oftast inom ett eller 18 månader. Då har man en bra jord. En annan sak är att så lite vit klöver i gräsmattan. Till många människors förträd som älskar det här fina, perfekta gräsmattan. För att vi behöver mer insekter. Och vitklöver är en fantastiskt bra växt för honungsbin och humlor och vildbin och solitärbin. Så hjälp gärna insekter. För att fåglarna äter upp insekter. Fåglarna behöver också mat. Och det bästa tips jag har utan tvekan. Ta inte bort ett litet träd som du tänker såga ner. Små träd och buskar, de kan stödja enormt mycket liv i form av insekter och fåglar. Så ett litet äppelträd som är kanske 3-4 meter hög, låt den vara. Det är enormt många insekter och olika organismer och växter. Spindlar och baggar som bor i det trädet. Så ta inte bort för mycket växter.
En grej som jag kom på, det är att det känns som att du vid några tillfällen har sagt att man inte ska gräva för mycket.
Det finns en liten trend just nu för no-dig-trädgård och den är bra. No-dig-gardening är jättebra och det innebär att du inte behöver gräva så mycket. Men jag kan lova att någon har grävt upp den trädgården innan för att underlätta att du slipper gräva så mycket. Så varje gång man gräver upp en bit jord, man fördärver jordstrukturen och man dödar några maskar. Samtidigt man kan få frigöra lite mat för fåglar och andra insekter. Man utsätter vissa skador för fåglar till exempel genom att gräva upp dem. Man kan skapa en bra såbädd eller planteringsbädd. Men vi ska vara försiktiga och gräva upp i onödan, definitivt.
De här tipsen tycker jag var en fantastiskt bra avrundning på det här väldigt långa samtalet som vi har haft. Hur känner du? Hur tycker du att det har varit?
Jätteroligt. Du har ju ställt frågor som jag har släppt lite och berättar kanske varit lite mer, inte politisk, men det kan vara lite mer filosofisk. Och det är kul att få frågor om till exempel litteratur som folk inte vet man har ett intresse för. Det är väldigt sällan att man får prata Beckett med någon i trädgårdsvärlden, fast trädgårdsmänniskor läser också böcker. Men de vanliga tidningarna tror att man är ute och gräver. Och det är ju en sak med mitt jobb att folk tror att jag är ute och gräver hela tiden. Nej, jag sitter i skuggan och läser en bok oftast med en kall öl.
Med en kall öl. Och du, någon gång kanske lyssnar på en podd också. Och vem skulle du tycka att jag borde intervjua i den här podden?
Jag har tänkt lite grann. Och det finns ju en människa som heter Helena Ullemark. Som jag följer på en social media och jag har träffat henne. Hon är enormt intresserad i äpple, i kor, i får, i lantbruk, i ekologi, arkeologi. Och hon bor på Gotland, tror jag, nu. Och hon har haft ett jätteintressant liv och hon är fullt av information om alla möjliga intressanta saker.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Och så har vi Malin Persson också.
Malin är superduper intressant såklart.
Ja, ja det är klart. Du, slutligen, om man liksom vill komma i kontakt med dig eller följa dig eller sådär, vad gör man det bäst?
Om det är för trädgård, det har jag uteslutande på Instagram, och då heter jag Jote, det vill säga första tre bokstäverna i mitt namn, J-O-H-T-A-I. Och om man är intresserad i allsvenskan och fotboll, som är tveksamt i det här fallet, då är det med absurda sidan av mig på Twitter, då heter jag Jote64 tror jag. Mm. Och sen Facebook, det är privat. Det är bara för familj och nära vänner.
Mm. Ja, men Twitter-kontot, det har jag missat, så det ska jag ta och
nej, den är patetisk. Det är en patetisk, absurd människa. Gå inte dit, gå inte dit. Men det intressanta med Twitter är att jag kan gömma mig, och där kan jag följa många, många intressanta, smarta människor. Jag kan följa arkeologi och litteratur och Svenska Dagbladet har rätt mycket bra kultur, och DN också på, tycker jag, på Twitter. Sen om man är intresserad i sidor, vårt sidoföretag heter Dryg Sidor, och då har vi ett konto på Insta också. Ja. Och sidor är the next big thing. Och tänk inte på det här stora kommersiella sötsliskiga. Tänk mer på södra England och Normandie.
John Taylor, ett stort tack för att du ville vara med på podden.
Tack så mycket, Gud.
Du har lyssnat till avsnitt 92 av Spännande möten med John Taylor. Följ och kommentera gärna podden på Instagram, Facebook och LinkedIn. På webbsidan spannandemoten.se hittar du alla gäster och en massa annan intressant information. Förresten, har du följt Mästarnas mästare? Då har du också stiftat bekantskap med volleybollspelaren Bengt Gustafsson. Lyssna gärna till intervjun med Bengan. I avsnitt 21 berättar han sin intressanta livshistoria. Nästa gång då? Ja, då blir det höga berg i djupa dalar med äventyraren och miljökämpen Oskar Kilborg. Vad gör du tills dess då? Jo, du sätter dig med en vän och något gott att dricka. Sen surfar ni in på attramentbooks.com och inhandlar varsin anteckningsbok. Och glöm inte min goda kod, Gunnar15. Ha det gött!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.